Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilarmedsladd för att ta del av erbjudandet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Regeringen pekar med hela handen. Vi ska ha ny kärnkraft, men frågan är vem som får betala. Och så skrivs sista kapitlet i sagan om Nevs. EU vill säkra tillgången till kritiska råmaterial för bland annat batterier. Jag har grottat ner mig i Tesla-strejken, medan Fabian har sett på Tesla-skräckis. Och till slut, nu är Cybertruck äntligen här. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast Bilar med sladd.
Välkomna till Bilar med sladd, Nordens största teknikpodcast, tillika elbilspodcast.
Miljö och hälsa och så vidare. Ja. Nej, inte hälsa. Det har blivit mycket hälsa. Som freudians.
Jäklar alltså. Hälsa, ja.
Men miljö, i alla fall miljöteknik.
Man får många träningstips av Anders här.
Ja, precis. Exakt. Gympa och vårdcentraler, är det
just det?
Ja, men exakt, precis. Ja, det är mörka tider, hörrni. Så här, snart är det jul och så vidare. Och jäklar, vad trött man blir när det är så här mörkt.
Jag är så glad bara för att det är så mycket snö i år. Alltså, även på mina breddgrader så är det liksom ordentligt snötäcke. Så där. Det är ju jag bortsett med från barnsben från Luleå. Liksom. Jag tycker man blir piggare på en gång.
Nej, men här i Stockholm är det massa snö.
I Göteborg har allting försvunnit. Men då blir man så glad, för mina solceller har hoppat igång igen.
Det har inte mina, det ligger ju massa snö på taket.
Exakt, alltså får man säga 2-3 kilowattimmar per dag.
Jag får ingenting. Nej. Dessutom, nu när det är vinter så har jag massa problem med mina fönster på bilarna. För jag har såna här karmlösa fönster. Mm. Fryser de fast för er, eller?
Nej, min står ju i ett garage.
Ja, jag har ju också mina garage. Men vi har ändå varit ute mycket med våra liksom, på fjällsemester och annat. Jag har aldrig någonsin haft problem med det. Men har du lärt dig hur man ska göra med den där silikon... stiftet eller vad är det man använder liksom?
Ja, ja precis, jag köpte precis det var det jag ville komma till lite. Jag köpte precis sånt silikonstift för att alltså, det är en plåga, dörrarna fastnar helt tvärt. Jag har inte bilen i garage längre för jag har fullt med grejer i garaget.
Så som det brukar vara.
Ja, men så att jag har fått göra så att jag har fått öppna, när jag ska iväg och glömt att förvärma bilen så har jag fått öppna falkvingedörrarna och krypa in där och sen krypa fram till förarsätet.
Men kan du inte bara värma den någon timme innan bara?
Jo absolut, det kan jag.
Men inte en timme liksom, det räcker väl med en kvart kanske.
Halvtimmen funkar.
Ja, det gör det. Jag känner så här att det här med att sätta sig i en kall bil, det är ju inte aktuellt. Liksom. Men tyvärr så är det något ändrat, alternativt en bugg i Model 3 nu. Så att när man slår på rumpvärmen, som jag ju gillar att fräsa på med, den slår inte på sig förrän man går in i bilen. Mm. Fastän det är på i appen. Så nu får jag sitta på ett sånt där kallt säte och vara sur varje morgon.
Ja, men jag värmer ju oftast bilen. Det är bara liksom, någon gång då när jag måste iväg på någonting snabbt som jag inte har förberett. Det är lite som en barn att plötsligt kan någon hämtas eller så.
Jag vet allt om det där, kan jag säga. Mm.
Ja. Ja, jag har i alla fall varit på julbord. Vi hade det på Hälsamma i Göteborg. Så jag bor i Stockholm, men jag var nere i Göteborg hos er där hälsade på. Så fick jag, festen började med ett influensavaccin i vänster armen och covidvaccin i höger armen.
Så har du en personalfest på vårdcentral? Eller?
Ja, verkligen. Jag måste bara ge lite bakgrund till det här. Ja. Det här är ju en av mina käpphästar. Jag tycker ju att det är oansvarigt av vårdanställda som inte är vaccinerade. Och det har jag alltid tyckt, men efter pandemin så har det också blivit lite mer socialt accepterat och kanske även kollats lite vad lagar och regler gäller och sådär. Hade jag kunnat så hade jag tvingat all personal att vaccinera sig mot både covid och influensa årligen. Men det kan man inte riktigt göra. Däremot kan man fråga personalen. Så här, har ni vaccinerat er? Och om de inte har vaccinerat sig så kanske man får jobba i källan. För att jag tycker ju inte man ska träffa patienter om man inte vaccinerar mot covid och influensa. För man kan ju smitta gamlingar som kan dö av det. Det är ju jätteallvarligt. Folk är så himla oansvariga. Så bra att du vaccinerar den. Bra.
Jag sitter ju på kontoret mest och programmerar och så att det är inte så mycket.
Nej, men ändå.
Ja,
ja, guldstjärna.
Ja, jag fick vaccinen av Jessica och jävlar vad duktig hon var på att vaccinera. Det var så här, bara, du vet, bara, jag kände det knappt. Liksom. Superskönt.
Jag får ju plugga då in direkt här och säga att om du som lyssnar inte vaccinerad och bor i Skåne, Göteborg eller i Stockholm, och det vet vi ju att många av er gör, då ska ni starta Hälsa Hem-appen så kommer vi ut och vaccinera er. Så slipper ni vara sådana svikare som mina kollegor som jag gnäller på.
Vad fint det var att höra din stockholmska, Fabian.
Stockholm!
Men jag fick i alla fall de här vaccinerna och sen så var det ju fest fram till 3 på natten.
Just det.
Och jag var sjukt mör när jag satte mig på tåget hem till Stockholm och då kom febern då som jag fick. Och då ringde du, Fabian, och bara, nu måste bum slipa på vår plan för 2024. Det var inte min bästa dag, kan jag säga. Men du var snäll där och lät mig slippa på grund av febern.
Ja, jag tvingade dig att jobba lite grann där, men du satt under täcker här och gjorde det väldigt liten, kan man säga.
Ja, men det är, man är inte kaxig med feber. Alltså.
Ja, jag vill bara säga det. Det är verkligen inte alla som blir så sjuka av vaccinet. Men det kan vara klokt att ta vaccinet en fredag. Kan vara klokt att ta det.
Så hela helgen är förstörd?
Ja, så helgen är förstörd, inte arbetsdagen. Ja.
Jag kommer inte ihåg om jag berättat det här i podden förut. Ni får säga till i så fall. Men det var liksom, jag har svårt, jag är ju så här, jag tycker det är ganska kul med practical jokes. Jag har svårt att liksom hålla mig ibland när en tillfälle ges. Var det någon gång när jag skulle lämna blod? Mm. Så var det en kompis som var liksom nybakad läkare som var där och jobbade. Mm. Och det var bara en slump liksom. Ja, men hej, är du här? Så var liksom, ja, men då var det ju naturligt att hon hjälpte till att sticka i armen då. Så kunde jag inte hålla mig, så när hon stack mig så bara skrek jag jättehögt. Och då jag fick sån skäll av hennes kollega. Så får man absolut inte bete sig. För att man, så här, tydligen så kan man ju träffa nerver och grejer och det kan göra ont på riktigt. Ja, och, så här, det finns folk som är spruträdda i omgivningen.
Ja. Jag har varit jättespruträdd tidigare, men efter att ha fått så mycket sprutor så är jag nu liksom helt där. Jag skulle kunna ge mig en spruta själv nu i det här laget.
Men jag fick någon av de här covid-vaccinsprutorna jag tog, så känns det som någon borrade rakt in i benet i armen. Liksom.
Det är otur bara. Liksom. Man råkar komma nära nerv eller nära kärl och så blir det sådär. En gång när jag blev bestucken för influensavaccin, nu gör vi inte så bra reklam för det här, känner jag.
Men, ta vaccin allihopa.
Ja, men är det än att ligga sjuk? Ja, men jäkla vecka och riskera att få lungskador och annat. Liksom. Det vill man inte göra. Liksom. Det är inga små saker det här, säkert om man är lite äldre. Men, ändå en gång när jag blev stucken så när de drog ut sprutan så kom det en sån här blodstråle som bara pssst, rakt ut i luften. Och det är ovanligt, ska jag säga. Ja. Riktigt ovanligt. Och sköterskan skrek och jag skrek. Och,
ja, men då har ni fått bra tips på att vaccinera er.
Ja, hade inte du kollat på skräckfilm, Fabian? Det känns som en bra cue.
Ja, exakt. Bra cue, precis. För, tittar ni någon typ av skräckfilm, eller?
Ja, men jo, min fru är faktiskt en stor sucker för skräckfilm.
Så är det så?
Hon gillar verkligen skräckfilm. Så att,
fan, det var lite oväntat då. Då har jag nog ett tips till er. Jag är i alla fall skitmässig då, om inte det har framgått i podden. Jag kan alltså inte ens titta på Ghostbusters. Mm-hmm. Jag får ju liksom mardrömmar efter det. Ni kommer ihåg den nya Ghostbusters-filmen. Det gick inte bra alls, kan jag säga. Det här är helt ärligt. Ja. Så jag brukar kalla saker för skräckfilm. Erik sitter på ovanvåningen just nu och titta på det jag kallar för skräckfilm, vilket egentligen bara är thriller. Så det här med skräck får väl vara sådär inne på att jag kan inte titta på det. Det funkar liksom inte för mig. Men jag är för receptiv liksom. Jag tar till med allt sånt där.
Det är mest Teletubbies och sådär när du får välja liksom.
Ja, men exakt. Så i mitt flöde så dök det däremot upp någonting som var en skräckvision. Och ni har en liten länk där, grabbar, här. Så gå till den länken och så startar vi det samtidigt, tänker jag. Och så ser vi om vi kan kommentera lite grann vad vi ser. För det här är ju förstås mycket elbilsrelaterat då. Är ni med då?
Mm.
Ja. 1, 2,
kör. You know what you guys is. Sit there, okay?
Så det vi ser här då.
Julia Roberts och Ethan Hunt heter han.
Ja, precis.
Nobody here. Mm.
Julia Roberts.
Herregud, de går omkring mellan massa stoppade bilar liksom.
Ja, precis.
Är det Teslor allihopa?
Well, hey. Det är någon slags trafikstockning och alla ser ut att vara Tesla.
Ja.
Jättekonstigt. Och de har barnen med sig i en bil. Och de kör en Jeep Cherokee eller något liknande.
Mm.
En bensinbil uppenbarligen.
Ja, just det. Det är årets bil, va? Eller?
Ja. Och de går ut och tittar på det här. Varför kan vi inte köra på vägen? Och så ser de, men det kan vara nya bilar det här. För det är såna här nybilslappar med pris och så på den på framrutan.
Mm. Stod något om autopilot där.
Ja, men precis.
Kommer den till där?
Exakt.
Clay, get in the car!
Where should we wait to talk to?
Get in the fucking car!
Och de säger, men vad bra, då kan ju någon komma och hjälpa oss här. Kanske vi kan prata med någon och se vad detta handlar om.
Ja, men det verkar som att Julia Roberts verkar ana oråd.
Mhm. Inte bra. Nej, nej, nej.
Oj, oj.
Oj, oj, nej, nej. Fick såna rysningar när jag såg det här första gången.
Det ser dyrt ut.
Man kan konstatera att det är många Highland de krockar.
Det är många Teslor som har gått sönder.
Oj då.
Här kommer en till då körande mot trafiken, utan förare, mot dem nu. Och nu är de i full fart att köra därifrån, för nu inser de att det här är ju självkörande mördar-Teslor. Och de kör mot trafiken och mördar-Teslorna försöker att ha ihjäl dem i den här gamla bensinbilen.
Alltså det är ju för jävligt med elbilar ändå.
Vad kommer detta från?
Det här kommer från en Netflix-serie, hörni, som heter Leave the World Behind. Som inte jag har sett den. Det kan till och med vara så att det här avsnittet inte är släppt än. Och då ber jag om ursäkt att vi spoilade lite här. Det kanske vi borde ha sagt innan här. Men när jag såg det fick jag väldigt blandade känslor. Förutom att jag tyckte det var en jävligt mäktig scen. Liksom. De har verkligen byggt upp det med musik och sådär. På ett väldigt, väldigt effektivt skräcksätt. Och det är bra filmat, bra skådespelat. Så blev man också lite ledsen för att man undrar, hur många Teslor har fått sätta livet till? Eller är det CGI ändå?
Det måste ju vara datografi.
Mycket datografik, hoppas jag, annars blir det ganska dyrt att krascha alla de där bara Teslorna då.
Men
vad kände ni när, när ni såg detta? Det var ju ganska mäktigt och jag är redan superrädd för AI själv. Super orolig över AI och så ser jag det här så då blir jag blir inte... Ja. Det blir inte lättare att sova ikväll. Så kan
men det handlar om AI då och självkörning och så.
Jag vet inte, jag har bara sett den här scenen.
Jag har liksom funderat ganska mycket och hållit på att bygga scener i när jag jobbar med böckerna liksom. Alltså det värsta skräckscenariot har ju länge liksom känts som så här fleet-wide hack. Liksom att man lyckas hacka så att man kan komma in och förstöra mjukvaran i alla bilar som är självkörande och kan liksom utlösa någon sån här dominoeffekt. Det är väl oklart vad plotten i den här scenen är. Liksom, om det är bilarna själva som är onda eller om det finns någon mänsklig onding bakom som har liksom utlöst det här beteendet eller vad det är som har hänt. Liksom. Men det är ganska, alltså det går att komma på ganska spektakulära... liksom, ödesmättade scener.
Eller hur?
Om man tänker på den här aspekten, liksom, att bilarna blir ju ändå någonstans kontrollerbara på distans och blir ju liksom känsliga för det här. Det,
ja, exakt.
Men det är de ju redan. Alltså, bilarna kan ju, har ju mjukvara som man kan komma åt dem och du kan kontrollera ratten och pedaler och sådär.
Ja, men exakt. Alltså, det blir väl svårt kanske att fjärrstyra dem en massa så här liksom, innan de är mer självkörande.
Cruise klarar nog, de har ju 600 stycken på 400 bilar som styr bilarna, eller hur var det?
Ja, men exakt.
I förra avsnittet som vi fick veta.
Ja, det var intressant att det inte var Cruise-bilar här, utan att det var just Tesla.
Jag tror det är väldigt medvetet att det är Tesla, för de är så förknippade med självkörning och sådär, och hög teknologi och sådär. Mm. Så det är ju ingen slump att det bara är Tesla-bilar. Liksom.
Ja, men vi har ju varit på säkerhetsämnet liksom, några gånger, även när det kommer själva. Jag vet inte om du vill gå AI-spåret eller om du vill gå bara det generella cybersäkerhetsspåret. Liksom. För det är ju verkligen så att alla biltillverkare måste ju bli grymma på säkerhet i takt med att den här tekniken fortsätter utvecklas. Så där är ju, jag menar, vi ska inte hålla på bara liksom okritiskt hylla Tesla eller ta illa upp för att det är just Tesla och de kraschar här. Liksom. Det är ju bara, alltså det är väl en effektiv scen, men Tesla är ju ändå de som deltar i liksom såna här Zero Day-tävlingar och liksom verkligen ger bounty till folk som hittar sårbarheter, medan det finns många andra biltillverkare som inte ens har börjat jobba med det här. Liksom. Mm.
Och, jag tänker nog mer AI-spåret. Så ja. Jag tänker på bland annat Max Tegmark som jag pratat om tidigare, som man kan lyssna på i podcasten som du tipsade i förra avsnittet, Alfred. Om man lyssnar på Lex Frimans podcast så finns där massvis med intressanta avsnitt. Och då finns bland annat vår svenska fysiker och filosof som också pratar mycket om Sverige för övrigt. Han är ju så här, han är ju verkligen orolig för AI, och han hade som sagt ett sommarprogram i somras också som man kan lyssna på. Han är ju så här liksom att ja, om man nu ska göra en AI, så det är alla ingenjörer, det första de säger är så här: koppla inte ihop den mot internet. Det är bara enkelt, bara koppla inte ihop den med internet, bara oops, det har vi liksom gjort. Okej, okay, men lär den i alla fall inte att programmera så att den kan förbättra sig själv, bara oops, det har vi gjort. Ja, men låt den inte liksom kunna påverka omvärlden så att du kopplar ihop den med robotar eller bilar eller något annat. Oops, det har vi visst gjort också. Mm. Så här, lär den inte att manipulera människor. Oops, Facebook, Instagram, TikTok. Ja. Ja. Ni fattar. Mm.
Ja. Ja, men det är liksom, det är viktigt framhållat. Alltså, jag tycker Max Tegmark är duktig på och prata om de här frågorna i att han, liksom, han kommunicerar att det är på inget sätt liksom kört, det är på inget sätt säkert att det går åt skogen, utan det finns liksom en god chans att det går bra, och det är liksom uppsidorna av att det går bra är så fantastiska, så vi vill ju absolut inte vara utan den här utvecklingen, men vänta nu, så här, om det finns en verkligen ganska stor risk också att det går fel, och det är så här existentiellt, och det verkligen är liksom börjar verkligen dra ihop sig för att vi kommer till den punkten, då går det ju liksom inte att få ihop den tanken med att vi också liksom inte sätter lagstiftning på plats för att förebygga riskerna. Liksom. Och nu har det ju hänt mycket på de senaste åren, liksom, med både EU och USA, att de är liksom på banan, men tyvärr är det ju så att de stora europeiska länderna har liksom inte velat införa stark reglering kring liksom, de här foundational network som man kallar, som då är de här GPT-nätverken och liknande, just för att det är så, vi ligger så mycket efter Europa, så de är rädda att om vi reglerar bort det så kommer liksom Europa förlora ekonomiskt på att vi inte får de bolagen till Europa.
Men kommer en superintelligent AI bry sig om lagstiftning?
Nej, men det handlar väl egentligen om att se till, alltså, när jag skrev första boken i min serie så var jag väldigt rädd för att vi inte visste vart militären stod i det här. Liksom. Vi visste inte hur långt, vi kanske fortfarande inte vet hur långt NSA och amerikanska militären har kommit, men jag tror vi har ganska bra liksom, kvitto på att den ryska militären har i alla fall inte kommit svinlångt. För Putin var ute och vevade i den här debatten liksom, redan 2017-2018. Det var ganska läskigt om han förstår att det här är den som är bäst på det här, den som vinner det geopolitiska spelet. Nu kan vi nog konstatera att han har ingen superintelligent AI som löser liksom, kriget.
Nej, så får han en väldigt dålig AI.
Ja, en dålig AI.
Då går det i och för sig faktiskt inte superbra för Ukraina heller i kriget just nu, ska man ju veta.
Nej, visst. Men det verkar vara ett konventionellt krig ur den aspekten. Då, så det verkar som att det är så att forskningsfronten här ligger i de kommersiella bolagen. Och de kommersiella bolagen är ju ändå liksom lättare att komma åt på det sättet att de är strikt kommersiella och de är tvungna att lyda under lagstiftning. Så därför behöver man ju få på plats lagstiftning som gör att de blir transparenta med hur de delar data, så att vi kan upptäcka i tid om det behövs mer regler på hur man ska förebygga de här, liksom, den här utvecklingen innan det blir superintelligent.
Så det är vi som ska rätta oss efter reglerna, Anders, och inte AI.
Ja, just det.
Så att vi är med på det. Max Tegmark är en av de starkaste förespråkarna för att just bromsa lite grann, för att AI-säkerhetsforskning som nu börjar komma igång på sina håll behöver utvidgas och bli bättre och smartare och mer effektiv så att man hinner med det. Då.
Hörrni, jag har faktiskt också något att berätta om strejkande Tesla-bilar.
Ja, just det. Är det bilarna eller de anställda som strejkar, undrar man?
Både och faktiskt.
Ja, berätta.
Det är så här, vår Model X, det är ju börjar ju bli en till åren kommen Model X helt enkelt. Och den kan ju ha lite problem ibland. Så att jag fick faktiskt ett fel med det var något spjäll i kylsystemet som gav sig att börja läcka kylvätska. Och det ska ju vara ett slutet system, så det måste man ju serva på en gång. Då. Det gick bra, det var ingenting. Men jag fick helt enkelt, jag var och hälsade på hos Tesla i Örebro och fick lämna in bilen. Och så lagade
har de
det
öppet där nu? Det är inte full strejk? Och
Jajamän, det var öppet. Det var liksom helt normal verksamhet där inne. Däremot så stod ju strejkvakterna utanför. Och jag passade faktiskt på att prata med folk när jag var där. Både strejkvakterna och personalen. Och det var ganska intressant. Strejkvakterna som stod utanför, de hävdade liksom verkligen med bestämdhet att de har fackansluten personal i Örebro då, där jag var, som deltar i strejken. Men när man gick in och pratade med Tesla så hävdade de att nej, alla kollegor här, det är liksom ingen som saknas. Jag vet inte var de har fått det ifrån och så vidare. Mm. Jag tvivlar på att det var någon som liksom ljög medvetet, utan jag tror att de här strejkvakterna som står utanför, de jobbar ju inte på Tesla och de är nog bara vanliga medlemmar, så de kanske inte liksom hade koll. Men det var i alla fall den uppfattningen de hade. Mm. Och det som var ganska intressant, som jag har en uppgift som jag verkligen har jagat efter i den här strejken som pågår på Tesla, det är ju liksom hur många anställda hos Tesla det är som deltar. Mm. Facket har ju hävdat att det finns 120 servicetekniker hos Tesla. Och de har också i någon annan intervju snackat om att de har 50% anslutningsgrad bland de här. Men det har inte förekommit någon uppgift om hur många som faktiskt deltar i strejken. Och jag pratade med liksom en mellanchef på Tesla i Örebro. Så att, jag vet inte hur bra koll han har, men han verkade väldigt självsäker på att han hade stenkoll. Och han hade ingenting emot att kommunicera en siffra så länge jag inte kommunicerade vem han var.
En mellanchef
på Tesla Örebro.
Det finns nog ändå ett par stycken där.
Okay. Källskyddet är sådär, men okej.
Okay, jag har ändå vägt det ordet. Jag törs säga så utan att det går att identifiera vem det var.
Yes.
Men enligt honom så har Tesla inte alls 120 servicetekniker i Sverige, utan de har 157 hade de här då i början på december när jag var där. De håller på att anställa fullt eftersom de har öppnat i Jönköping nu ett nytt servicecenter också.
Jäklar vad de öppnar överallt, men det är klart det är Tesla-bilar överallt. Det är snart som på den där filmen. Gå in och titta, hör ni förresten på filmen om ni inte tror.
På sätt och vis, på det sättet så blir det också helt logiskt varför IF Metall tycker att det här är en viktig fight att ta. Det är liksom, de går inte flyga under radarn längre. Men de har alltså 157 servicemedarbetare, servicetekniker som de säger då själva, och det är 14 stycken i hela Sverige som deltar i strejken. Så att, och fler i Umeå än på annat håll, men det handlar ändå då enligt honom om 4 medarbetare i Umeå och 10 som är utspridda över resten av landet. Så att det kan väl liksom ge någon form av liksom kontext till det hela. Och samtidigt så jag tänker att vi river av hela liksom Tesla-strejk-ämnet här nu på en gång. Liksom.
Ja,
det,
vi kör.
Det har ju varit mycket som har hänt sen senast med liksom att när vi rapporterade om det senast så hade ju tingsrätten i Norrköping gett Tesla rätt. De hade ju utfärdat ett interimistiskt beslut om att Tesla skulle få tillgång till sina nummerskyltar då för att kunna leverera sina nya bilar genom att åtminstone då hämta dem hos tillverkaren själv istället för att de skulle fastna hos Postnord. Men där, det har nu blivit en vidare utveckling i de här rättsfallen där alltså då, i det ena fallet där Tesla försöker få dem att inte skicka skyltarna med Postnord utan att Tesla ska få hämta dem istället. Det blev en överklagan till förvaltningsrätten och förvaltningsrätten har beslutat att det interimistiska beslutet som var fattat om att de inte skulle få hämta skyltarna i väntan på den slutgiltiga tingsrättsdomen, det har rivits upp. Så de får inte hämta skyltarna längre.
Men, gud vad konstigt. Vem har överklagat undrar man?
Ja.
Det måste vara Posten som har överklagat då. Vem har överklagat?
Nej, här är det alltså Transportstyrelsen och staten som är motpart. Det var Transportstyrelsen som överklagade.
Nej, det är konstigt.
Jättekonstigt.
De har ju en skyldighet enligt lag att leverera de skyltarna.
Ja.
Och det är ju märkligt då när de har upphandlat en part som sen inte levererar de skyltarna, att de... Det var helt rimligt, tyckte jag, tingsrättens beslut där, att det är klart att de ska leverera.
Det är deras problem, då får ha hittat en annan leveransbyrå eller att man hämtar dem då, som sagt. Och att de hindrar dem från att hämta dem. Till och med, det är ju jättemärkligt.
Deras argumentation är att deras myndighetsuppdrag är avslutat i och med att de lämnar över skyltarna. Det är inte deras problem att Postnord är i strejk. Och vidare så menar ju de att de är bundna av ett statligt ramavtal, att de bara får skicka med Postnord. Och de kan inte lämna ut skyltar hur som helst, utan de ska skickas till en identifierad adressat av säkerhetsskäl så att inte de här regplåterna ska hamna var som helst. Liksom. Så det är så de har argumenterat. Det återstår ju att se vad tingsrätten kommer att komma fram till. Liksom. Det kan mycket väl bli så att tingsrätten går på Teslas linje till slut ändå. Då, liksom. Men det kommer ju ta tid. Det är centralt.
Mm, det blir dyrt för Posten då. Eller för Transportstyrelsen.
Sen är det ju det andra rättsfallet som är med Postnord. Och där har det helt enkelt överklagandet gått vidare och där har det då beslutats att det inte ska bli något interimistiskt beslut från tingsrätten. Den tingsrätten, Solna tingsrätt, har beslutat att paketen ska ligga kvar hos Postnord i väntan på slutgiltigt beslut. Och det har Tesla i sin tur överklagat då till förvaltningsrätten. Men det har inte kommit något interimistiskt beslut där. Och vad det verkar så är det alltså så att om det här inte blir, om det inte blir några interimistiska beslut som gör att Tesla i väntan på avgörandet får komma åt skyltarna, då handlar det alltså om i bästa fall till sommaren som de här fallen kommer att avgöras. Så det kan bli så lång tid som det här pågår, förutsatt då att inte liksom hela själva sakfrågan upphör för att det blir ett kollektivavtal.
Ja,
om fighten blir långdragen här, då kommer nog Tesla tänkbart inte att få tillgång till sina skyltar tills dess.
Det här låter lite som myndighetsaktivism. Jag har väldigt svårt att tro att de skulle agera på samma sätt om det var militären som inte fick ut sina skyltar.
Eller Volvo.
Eller Volvo kanske.
Mm.
Ja, alltså, när man, jag pratade alltså med Solna tingsrätt idag då, bland annat. Liksom, och det är så här, alla tycker att det här är en intressant sakfråga. Eller, själva liksom, domstolen tycker inte så mycket. Det är inte deras jobb att hålla på att tycka. Liksom. Men det är ju en intressant sakfråga här. Att det handlar liksom, å ena sidan den grundlagsskyddade liksom, rätten till stridsåtgärder och å andra sidan skyldigheten i postlagen. Och Postnord liksom, argumenterar att det är force majeure när det liksom, då pågår en arbetsmarknadskonflikt. Och det är det som ska ställas mot varandra här. Då, liksom. Och problemet är huruvida det liksom, är en för allvarlig liksom, pågående åtgärd mot Tesla eller inte som skapar dem kontinuerlig skada och för kunderna. Om det ska föranleda att det blir ett interimistiskt beslut. Och det har då liksom, tingsrätten Solna inte tyckt att det är. Det är inte tillräckligt allvarligt helt enkelt.
Men där tänker jag så här att Postnords skyldighet att dela ut brev det reglerar, och paket regleras i postlagen medan strejkrätten regleras i regeringsformen, vill jag minnas. Det var länge sedan.
Ja, det är en av grundlagarna i alla fall.
En av grundlagarna, precis. Och grundlagen övertrumfar ju rimligtvis postlagen, så att från Postnords perspektiv så måste de förhålla sig till strejkrätten här, tänker jag. Men det här med, som vi pratade om i ett annat program, det här med strejkbryteri, det är ju inte olagligt att göra. Nej. Det är bara en norm man har. Så att Postnord skulle kunna lösa hela det här problemet genom att bara kalla in strejkbrytare. Då bryter de ju inte mot...
Nej, men de har ju kollektivavtal. Och det är ett avtalsbrott mot kollektivavtalet att begå strejkbryteri. Så då riskerar de åtgärder mot sig själva ifall de deltar i strejkbryteri. Så att de
men riskerar inte Postnord att bli stämda av Tesla då?
Ja, men det är det Tesla har. Tesla har stämt Postnord.
Kom med i matchen du, Fabian.
Sorry. Vissa har jobbat en hel dag här.
Men det är helt enkelt, det ser liksom för närvarande, liksom om inte den högre instansen här ger Tesla rätt i att det ska vara ett interimistiskt beslut i Postnordfallet, då är det nog så att det blir liksom, fram till sommaren kommer inte Tesla kunna få skyltarna från varken Transportstyrelsen eller liksom, hämta dem där eller via Postnord. Och det som Tesla verkar göra nu då helt enkelt är att de har börjat registrera över sina bilar som de ska leverera på de mottagande kunderna innan man kommer dit för uthämtning. Så man får liksom lösa betalning i förväg så att de kan sköta överregistreringen så att kunderna själva kan beställa registreringsplåtar till bilarna.
Ja, så de hjälper kunderna att beställa skyltarna själva.
Så det är, liksom, det är det som verkar bli sättet att runda det då så länge. Vilket naturligtvis är liksom massa merarbete och innebär att skyltarna inte liksom är på plats när man kommer och ska hämta bilen, utan då måste de monteras då och så vidare. Men det är väl ändå ett sätt att komma runt det hela. Helt enkelt.
Det finns tillfälliga skyltar också.
Ja, det var ju liksom någonting vi rapporterade om i förra avsnittet. Det var ju Dagens Industri då som hade det som tips att man kunde liksom ordna temporära skyltar när man skulle dit och sen så beställa hem de nya skyltarna när man väl redan hade bilen själv då. Men då får man ju sätta dit dem själv.
Men jag antar att facket skulle kunna stoppa även produktion. Ja, alltså, i och för sig, posten vet ju inte vad det är för biltyp.
Ja, och det är definitivt så.
Eller jo, det måste de ju veta.
De vet ju att mottagaren är Tesla. Det är ju det de blockar.
Ah, det är det de blockar. Ja, ja. Så att skickas det hem till någon så kan man inte veta om det. Då får de åka dit och kolla. Han har en Tesla, han har någon
bestämd. Nej, de får inte blockera post till någon annan än Tesla. Så att de får inte blockera regplåtar till för att bilen är en Tesla, utan det är just till Tesla.
Kan inte Tesla bara beställa alla sina Tesla-skyltar till någon mellanchef på Örebro?
Ja,
borde de kunna göra?
Man kan inte göra det, utan de skyltarna går till bilens ägare, så de går antingen till Tesla eller den mottagande ägaren. Då måste man hålla på att registrera om bilen till kors och tvärs. Skitsamma. En annan aspekt här bara, det är att liksom, jag råkade vara på Tesla då samma dag som Norge och Danmark gick ut i sympatistrejker, att det liksom inte skulle komma några bilar via hamnarna där. Och sen har vi ju varit nyheten att också att Finland gör likadant, så att det, liksom, det finska facket har också tagit ut hamnar i strejk. Och de på Tesla bara skrattade, för de har liksom inte, de får inte en enda bil via hamnarna i varken Norge, Danmark eller Finland. Liksom. Utan alla bilarna verkar gå på lastbilstransport från antingen då fabriken i Berlin eller från Holland. Redan som det är nu då. Liksom. Så att det, redan från när de ställde om det efter att de svenska hamnarna tog ut sig strejk så verkar det som att bilarna går på transport längre ifrån. Och en viktig utveckling som har skett precis nu här senaste dagen bara, det är att IG Metall i Tyskland har faktiskt varit ute och uttalat sig kring strejken i Sverige, där de då hävdar att de självklart hejar på det svenska facket och hoppas att de ska få till en kollektivavtalsanslutning eftersom det är att föredra. Men de konstaterar också att facket, alltså strejken som verkar pågå i Sverige, inte skulle vara laglig i Tyskland. Att där måste det utgå från att det är de strejkande på bolaget själva som tar fighten. Och man utgår därifrån. Och att om man har en, liksom, som de kallar det, politisk strejk som kommer utifrån för att påverka bolaget utifrån snarare än inifrån, så riskerar det då att arbetsgivaren kan säga upp personalen, vilket IG Metall aldrig skulle kunna stödja. Så det är väl liksom ändå någonstans, det är intressant när det kommer från en sån källa som det tyska facket. Att
det kommer inte kunna sprida sig och störa produktionen.
Det verkar avlägset att det skulle sprida sig dit, ja. Även om de då betonar att de har jättemycket ökande anslutningsgrad i de tyska fabrikerna just nu, att det kommer missnöjda Tesla-anställda som går med i det tyska facket.
Ja, men det säger ju IF Metall också i Sverige, att de har missnöjda Tesla-anställda, men det ser inte ut att stämma.
Det är svårare att veta från utsidan helt enkelt. Men av allt att döma så kommer det här bli långdraget. Alltså, det finns ju ingen tydlig liksom, väg till lösning, och det är jättesvårt att se hur någon ska kunna backa.
Men vad tänker ni, bara en fråga, för att man säger så här att i Sverige, det bygger på frivilliga överenskommelser och det är frivilligt att delta i det här, men det här är ju inte så här. Vilka företag kan överleva den här typen av liksom hot?
Det är frivilligt inom... Ja, men det är ju inte olagligt, så att säga, att inte ha kollektivavtal.
Nej, men det är ju inte, det här är ju inget... Det finns ju inget företag förutom Tesla som kan ta en sån här typ av fight för att de har så stora globala muskler. Tänk ett svenskt företag som skulle åka ut för detta. De skulle gå under bums.
Nej, men det hade man ju, då hade man ju skrivit på. Men samtidigt, det är ju helt onödigt strid att ta också. Alltså, vad fasen. Jag tycker Tesla bara kan skriva på. Mm.
Men jag tycker det är lite intressant. Det betyder ju i praktiken att det finns ingen frivillighet här. Utan du ska ha kollektivavtal.
Ja, visst,
och då är det
ju
väldigt relevant vad det står i de här kollektivavtalen egentligen. Då, för att det är ju en skyldighet.
Det är det som är vågskålen här helt enkelt. Att det liksom... Så varje gång man ändrar reglerna eller man på något sätt ändrar lagstiftningen kring vad fack och arbetsgivare får och inte får göra i såna här sammanhang, så ändrar ju det maktbalansen mellan arbetsgivare och fackföreningsrörelse. Och det tror jag liksom, jag undrar om IF Metall hade förutsett det, att liksom slutpunkten på det här riskerar ju bli att liksom de har gjort det till en strid om svenska modellen. Mm. Och det riskerar att bli en strid som de inte vinner. Att liksom en tänkbar kompromiss på något sätt blir att, jag menar, nu är det ju mycket mer röster i debatten som vill ha till någon form av proportionalitetsklausul i den här, liksom, de här sympatiåtgärderna.
Mm.
Och det är ju liksom en linje som hade varit svår att driva om inte det här exemplet fanns att peka på. För det... Jag känner att jag verkligen jag är en stor vän av svenska modellen. Jag vill inte att den svenska modellen ska försvinna. Mm. Och samtidigt så tycker jag att det är lite konstigt när om inte de anställda själva vill delta i strejken, eller om det inte är i högre utsträckning att det är liksom då 14 anställda av...
Det är det. Men det är också konstigt av Tesla att inte sätta sig ner och liksom titta på avtalet och diskutera avtalet och skruva på det så att det blir ett modernt, bättre kollektivavtal då. Liksom, i alla fall efter allt det här trasslet liksom, när bägge parter håller på och strider. Men det har man inte ens velat göra. Men i Sverige säger man så här, men vi vill inte ta någon förhandling för att vi har inte mandat att ta en förhandling. Ja,
Tesla gillar ju inte. Det är ju Elon Musk och ledningen i USA gillar ju inte kollektivavtal.
Det tycker jag är lite liksom, allvarligt, för det hotar ju hela den här... Alltså, modellen är ju bra för att parterna tvingas diskutera. Ja. Men här har vi en part som inte vill diskutera.
Ja, men alltså, det är väl lite poängen med kollektivavtalet. De är lite så här one size fits all. Det går inte att skräddarsy dem i samma utsträckning. Ju. Utan det ska ju vara lite samma på alla sätt, att det ska bli konkurrensneutralt. Är väl någonstans tanken med dem. Så det är väl där att det är svårt att förhandla vissa delar av det. Men jag håller ju grund och botten med. Jag tycker det är synd att det finns liksom en närmast ideologiskt motstånd mot att ha kollektivavtal. Jag kan sympatisera med att de har haft problem med att UAW i USA och delvis IG Metall i Tyskland har varit stora bromsklossar i omställningen till elektrifiering, för att de ser att det är hot mot sysselsättning. Och där är ju liksom någonstans pudens kärna. Liksom. Vad gör man när facket är på liksom fel sida i någon viktig fråga? Då, liksom? Vilket fack är det som man ska ha kollektivavtal med istället ifall de motarbetar elektrifiering till exempel? Nu tror inte jag det är det som har hänt i Sverige. Men...
Nej, är det som har hänt i Tyskland då?
Tänk om man bara hade lagstiftat om att du måste ha ett kollektivavtal. Då hade man ju sluppit det här. Då hade ju Tesla varit tvungna att ha ett kollektivavtal. Alltså, i och med att du har inte valfriheten och inte ha ett kollektivavtal, med tanke på IF Metall beter sig här och alla sympatistrejker, så måste du ha ett kollektivavtal. Då skulle man lika gärna kunna lagstifta om det.
Ja, kan man tycka. Vi rullar vidare till lyssnarbrev.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission. You've got mail.
Vi har fått mejl från Erik Gressén, eller faktiskt jag har fått mejl från Erik. Han skriver så här: hej Andres, skrev han stavfel. Och stort tack för en mycket bra podd. Jag vill bara erkänna att jag helt gick på AI-avsnittet, även om jag tyckte det var mäktigt att den fanns självkörande bilar som jag inte hört talas om tidigare. Jag tänkte också flera gånger under avsnittet att det här hade man kunnat göra med AI om man ville fejka, men jag gick på det ändå. Stort tack igen för en mycket bra podd. Keep up the good work. Erik.
Nu har jag bara en fråga, Anders.
Ja. Har du skrivit den?
Erik Gressén. Ja. Är det ChatGPT?
Nej, det är faktiskt inte det. Nej.
Det låter väldigt påhittat.
Ja, nej, det är faktiskt riktigt. Min pappa mässade också så att han också har gått på det. Så att jag tog med det här för jag tyckte det var lite kul. Ni sa att ingen skulle gå på det här. Ja, men Erik gick på det och min pappa gick på det. Minst. Ja. Och om det är fler lyssnare där ute som gick på mitt AI-inslag, snälla mejla och rapportera så jag kan trycka dig i halsen på
jag trodde mer om er i så fall, kan jag säga, kära lyssnare. Ja. Hörrni, men vad bra. Men då vet vi om det. Att du, minst om det en lyssnare och så din pappa som gick på.
Jo, men det var säkert fler. Snälla mejla. Anders och Bina med sladd.se.
Ja, men bra. Hörrni, vi ska rulla vidare, för efter pausen då händer det grejer, hörrni. Vi ska snacka ny kärnkraft och vem som får betala den. Vi berättar sista kapitlet i sagan om Nevs. Vi snackar EU och batterier och Cybertruck. Nu är den här.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, men vi börjar alltså med att sista kapitlet i sagan om Nevs, alltså den gamla Saab-fabriken i Trollhättan, är på väg att skrivas. Det verkar som att fabriken kan återuppstå redan till sommaren. Eller... som brukar säga.
Jo, det var längre med andra. Ja. Klassiskt. Bilar med sladd eller...
Ja. Men sen är det också det sista kapitlet. Det är ju senaste kapitlet du egentligen menar, för det kan ju komma många kapitlet.
Nej, vi tror nog att nu är det rökt.
Okay. Det är nog faktiskt sista kapitlet, för att nyheten här är helt enkelt att Nevs, de har redan sålt fabriken och nu har de sålt projekten. Så att nu är det liksom ett annat bolag än Nevs som eventuellt då ska ta vid och bygga. Så att för själva bolaget Nevs så... Ja, det verkar finnas kvar liksom, och de kanske hittar på något annat, men de kommer inte ha någonting med fabriken i Trollhättan och de nya elbilarna att göra, utan det är helt enkelt. De har sålt, ja, men inte inkrom tror jag när man säljer hela inventarien, utan de har sålt just elbilsprojekten och fabriken var helt enkelt redan tidigare såld. Men det var helt enkelt stora nyheter som kavlades ut här om veckan när fabriken då tydligen skulle räddas. Och det rör sig då alltså framförallt om den här Porsche Taycan-liknande sportsedanen Emily som de har utvecklat och som faktiskt verkar rätt cool, om jag får säga det själv.
Emily GT. Jag har tittat på den. Jag var ju hos Nevs för några år sedan.
Ja, men precis. Spola tillbaka i poddflödet får ni höra.
Jag har faktiskt också mässat lite med deras chefsingenjör där och ska få en intervju med honom. Han föreslog efter nyår, för då har de mer information att leda med sig av.
Ja, men det är superbra. Det, som vi ska höra nu, så tror jag vi har en del frågor att ställa till honom helt enkelt. Förutom Emily så rör det också. De har ju någon form av lite koncept. Det är liksom självkörande poddbil som är typ utan ratt och sådär, som man tänker sig framtids sci-fi liksom, som heter Pons som de har sålt. Men vi kan lyssna lite på hur det lät. Det var faktiskt tidningen Automotor och Sport som intervjuade Nevs vd Nina Salander om affären samma dag som det presenterades att det har kommit en köpare till projektet.
Stort grattis! Emil GT kommer att tillverkas i Trollhättan. Saabarna lever vidare. Jag måste börja med den här sportjournalistfrågan. Hur känns det?
Ja, men jag har så svårt att sätta ord på det. Jag har fått frågan här nu från de få som vet.
Ja.
Och jag har sagt det, ja, men det är som att allting bubblar ner till en eufori. Och det är klart att många säger, men kommer det inte kännas lite sorgligt nu och sådär. Men Nej.
Varför då? Varför skulle det vara sorgligt?
Nej, men att det ändå har funnits där att ska ni inte ändå klara det och nu har ni sålt fabriken och då kanske ni ska ha kvar projekten och sådär. Men vi har haft väldigt starkt inställt att nej, men vi vet att vi behöver göra detta. Och jag är bara så överlycklig att det kommer leva vidare. Och vi behöver ha någon som vågar satsa och att de gör det med utveckling och produktion i Trollhättan, ja, men det är ju mer än vad vi kan drömma om.
Det är en väldigt tidig, fin julklapp.
Ja, kunde inte bli bättre.
Kan, måste säga, vem är det som går in? Vad är det som har hänt egentligen?
Ja, vi kanske ska börja där. Ja. Det är ett kanadensiskt bolag som heter EV Elektra.
Ja.
Och de kommer att sätta upp en svensk legal enhet i Trollhättan som då blir EV Elektra Sweden.
Just.
Vdn heter Jihad Mohammad. Så att det är ju främst honom jag har förhandlat med.
Just. Och berätta lite om hans bakgrund och vad han gör och hur han har fått pengarna och vad han ska göra nu då.
Ja, pengarna det är hans egna. Det är inte fler som är inne och investerar och sådär. Sen får väl han berätta lite själv då.
Just det.
Och är i automotive-industrin men väldigt liksom nybörjare så.
Han har ju ett litet, en av de första libanesiska elbilstillverkarna har jag läst.
Ja. Stämmer.
Ja, ja.
Och sen är han ju framförallt, och det tycker jag kanske är röda tråden med alla som jag har nästan träffat i den här resan. Otrolig entreprenör.
Ja.
Och modig och liksom vågar hoppa och allt det där. Så att,
och pengarna han gjort inom telekom.
Precis.
Ja.
Och han har bolag i Kina också.
Så. Och han är värd många, många miljarder.
Ja.
Ja.
Kul för honom.
Kul för honom.
Kul för oss.
Ja.
Ja, vi kan stanna där. Men som ni hör så var Lina Solander, hon var liksom väldigt glad för det här. Åt,
låter toppen.
Ja, men eller hur?
Fick hon inga mer kritiska frågor för att vi vet ju mer om det här, Alfred, eller hur?
Ja, men man kan väl konstatera att Automotorsport har följt upp den här intervjun med mer kritiska frågor lite längre fram. Men han var nog ganska liksom inlindad i kommunikationen här när han var där. För han käre Alrik, han hoppade och log. Och det finns någon intervju med Jihad Mohammed själv också som verkligen är liksom idol-dyrkan stämning i. Liksom.
Mm. Mm.
Men det här ska då vara ett kanadensiskt bolag, EV Elektra. Och frågan är lite hur det är med det helt enkelt. Det är faktiskt vår kära poddkollega i Peter Esse. Han har gjort lite fördömlig internetslutanda här. Liksom, att han har verkligen bara suttit och googlat till sig en massa saker som faktiskt det är rätt anskrämmande när man tittar på det. Och som gör att man kanske ska ana ugglor i mossen kring vad det här faktiskt kommer att bli. För det här är knappast ett kanadensiskt bolag. Det är ju som vi hör i klippet också från början en libanesisk elbilstillverkare. Då. Och om man tänker på en biltillverkare så kanske man kan fundera då på hur många bilar de har byggt. Och svaret är att de har byggt 2 stycken bilar. Och det är ändå om man då räknar snällt. För det visar sig att den första prototypen, det är alltså 2 prototyper som de har visat upp tidigare i sin kommunikation. Och den första prototypen, det visar sig att det är i själva verket en bil som är utvecklad av ett slovakiskt företag och som man kan köpa en byggsats av. Mm,
som kitcar, precis som man bygger upp själv.
Så de har helt enkelt beställt hem ett kit och så har de skruvat ihop den där och sen så har de presenterat den som sin egen elbil helt enkelt för att liksom jobba fram en hype.
Det luktar ju nästan bedrägeri.
Ja, vänta till du hör nästa här nu då, Fabian, den andra.
Den andra bilen då, det är alltså en elbil som är utvecklad av Detroit Electric kallades det bolaget. Och det var alltså redan 2013 som de visade upp den modellen på en stor bilmässa och sen så lyckades de aldrig ta sig till produktion och 2021 så köpte då EV Electra det här bolaget för enligt kommunikationen en stor summa pengar, men det är liksom svårt att veta om de där pengarna verkligen bytte ägare helt enkelt.
Mm. Men det blev inga pengar, det gjorde inte det, utan det gick tillbaka till Detroit Electric.
Ja, så pass. Okej, okay, ja, då vet du mer än jag.
Jag läste in mig på det, så den affären blev inte av.
Ah.
Och då så under, som del av den här affären så skulle de köpa ett exemplar av den här bilen från en norrman, så jag inte kommer ihåg vad han hette just nu.
Mm.
Och den sattes i en container, tror jag, i Schweiz för att vänta på att de skulle betala. Men de betalade aldrig bilen. Mm. Istället åkte de från Libanon dit och tog den. Mm. Så att den bilen då visar upp andra bilen. Det är en stulen Detroit Electric från en norrman som deltog i det projektet. De betalade aldrig för någonting.
Det gör inte bättre heller att kommunikationen runt den där affären så liksom förekom det liksom också att man skulle vara med på den här elektrifieringsracet som privatinvesterare och man skulle köpa deras då kryptovaluta som fanns runt det här projektet. Liksom.
Varningsflaggorna! Om inte varningsflaggorna har varit innan här nu, så nu luktar det brunt. Så får vi säga.
Det finns några indikationer på att det är oklart hur toppen den här affären verkligen är och om det... Alltså, NEVS har ju kommunicerat då att folk ska börja anställas redan efter nyår i Trollhättan och att liksom, produktionen ska trampa igång i sommar och att det ska bli leveranser i augusti. Det är väldigt, väldigt svårt att ta det på allvar helt enkelt. Det finns inga andra investerare med på tåget, utan alla pengarna som ska komma till det här då ska komma från Jihad Mohammed själv, och han är ju då enligt uppgift god för flera miljarder kronor, och det behöver man nog vara, för det är vad som kommer att gå åt också för att bygga de här bilarna. Men den som lever får väl se, får vi kanske säga.
Men varför, jag har fått så mycket frågor här. Liksom, till börja med, varför gör den här Jihad Mohammed detta?
Det finns ju många storbedragare där ute, alltså, som har lurat till sig grejer och sådär. Och sen så, grandios personlighetsstörning, Fabian, det har du väl läst om i medicinstudien?
Ja, det heter inte riktigt så, men absolut. Men okej, och varför gör Nev så här?
Ja, jag tycker det är en jättebra, relevant fråga. Jag har ingen aning om vad hans bevekelsegrund är, liksom, och vad det här skulle känna till. Och å andra sidan så här, det här verkar ju vara en tänkbart och mycket mer konkurrenskraftig bil än den som Detroit Electric presenterade där tidigare. Liksom. Så att, liksom, kan man liksom hamra fram finanserna som krävs för att ta sig till produktion, då liksom är det tänkbart att de ändå skulle kunna ha en produkt som ändå går att ta sig till marknaden till och ändå sälja. Liksom. Så det kanske är så att han menar allvar med det här. Liksom.
Kan det vara så att han har hastlat sig hela vägen hit, om förutsatt det vi har sagt och grävt och som Peter har grävt fram, att det är rätt då? Han har hastlat sig hela vägen hit och sen så har han kanske en annan investerarplan. Liksom. Nu när han har en bil som han har sagt, ja men nu har jag det här avtalet här, så ska skaka fram de pengarna från någon annan om han inte själv har.
Jag läste inte från Peter Esse, jag läste en intervju med den här norrmannen så att, som starkt avråder från att ha med den här mannen att göra överhuvudtaget. Alltså jag menar, bara att han stal den här, hade han pengar överhuvudtaget, så skulle han ju betala för den där Detroit Electric-prototypen då, som överenskommet. Men nu tog han den bara, hämtade ut den utan att betala. Det är för skumt allt det här.
Frågan är om de har fått några pengar, Nevs.
Ja, exakt. Man får hoppas att de inte har betalt med aktier i det nya bolaget. Eller?
Ja, man får hoppas att de inte skickar ner en Emily-prototyp innan man fått betalt.
Ja, jag tror det är för tidigt att liksom fälla den slutgiltiga domen. Men det båda är ju inte gott det här, får man säga.
Men Nevs kan väl också googla? Varför har de inte lyckats få fram det här?
Ja, kollar man på hela de här intervjuerna och med material med henne, då, liksom, då ger hon sken av att de också haft gott om alternativ att välja på, men att de har liksom prioriterat i förhandlingen att välja en aktör som vill vara kvar med tillverkning då i Trollhättan, att de gärna vill sälja till någon som ska tillverka.
Det kan
ju
vara saker man säger bara.
Ja, det är väl det som man slås av när man liksom förstår sammanhanget här. Och, liksom, relationen med EV Electra liksom har inlett så sent som i september, så det är liksom inte så att det är en lång relation som har pågått längre. Så att jag tycker hela affären andas väl att de inte kanske har haft så många bra alternativ på vad man skulle sälja till. Men det är ju någonting de i alla fall vill ge sken av att de har haft.
Ja, de har gjort massuppsägningar, sparkat jättemycket folk, stackarna där. Efter att Evergrande, hette väl den tidigare kinesiska ägaren, drog sig ur. Så de har slut pengar, nästan inget folk kvar, men de sitter med de här tillgångarna och den här bilen och sådär. Så att de har ju varit tvungna, det här är nog sista liksom, alternativet. Och de hoppas väl. Det skulle jag kanske också gjort.
Men ska vi prata om kritiskt råmaterial istället?
Ja, tycker jag.
Ja.
Det är nämligen så att det har kommit nya EU-regler, eller på gång nya EU-regler för att säkra tillgång till kritiska råmaterial, som det kallas i EU-språk. Det är nämligen så att EU-parlamentet har röstat för det som kallas Critical Raw Materials Act. Och målet är att fram till år 2030 så ska minst 10% av de här kritiska råvarorna ha brutits inom EU. Och minst 40% ska ha processerats då inom EU. Och det här gör man ju då för att bland annat elbilar, och vi vill ha material i Europa för att kunna producera grejer. Det här nya lagstiftningen innebär är att om man vill bryta av de här mineralerna då, så ska man kunna få ett tillstånd att få bryta inom 27 månader. Och många gånger, det här är ju då 2 år cirka ju. Lite drygt. Vi vet ju sedan tidigare när vi har pratat med SGU, Svensk geologisk undersökning, att det kan ta upp till 10 år att få bryttillstånd. Ja, så att det här ska helt enkelt trumfa.
Så att om jag förstår rätt, och det ska komma liksom uppifrån EU-nivå att medlemsländerna blir skyldiga att liksom ha så snabb tillståndsgivning när det liksom rör fyndigheter av de här materialen då, helt enkelt.
Ja, precis.
För det är ju verkligen där lokal versus global miljö som vi pratade om tidigare. Att vi har de här fyndigheterna uppe i norr, och att det kommer finnas starkt motstånd mot nya gruvor om det är det som blir till här. Då. Men då ska liksom Sverige vara tvungen att i expressfart köra över de intressena. som man ska tolka det?
Ja, alltså hur Sverige löser det, det är oklart. Alltså, mm. EU säger inte hur varje medlemsland ska hantera det, utan det är att man har då 27 månader på sig att ge tillstånd eller att det ska vara färdigt tillståndsprövningen.
Men varför är det här intressant i en elbilspodd om gruvor?
Jo, därför att det handlar just om mineral till just elbilar. Eller det, som jag det här tänkte jag be er feedback på också, för, det är ju en del råmaterial då som faktiskt används i stor grad nu då i elbilar. Till exempel litium används jättemycket i litium-ion-batterier. Mm. Kobolt används fortfarande mycket och nickel används en hel del. Det är typ tre av några av de här som finns med. Jag har lagt in en liten bild till er. Vi kanske ska lägga ut den på hemsidan sen också. Där ser man var någonstans i Sverige de här fyndigheterna finns.
Ja. Just det, och då kan man säga att det går liksom... Det är inte bara i norra Sverige som de här fyndigheterna finns, utan det är lite fläckigt på kartan. Det ser ut som att det kan bli en del gruvor även i Stockholm.
Mm. Nära dig i Täby där. Ja, det ser ut som norra Stockholm där.
De är välkomna. Bara de sätter igen hålet efter sig där efteråt.
Men hur ska man tolka det här nu då? Var det EU-parlamentet som hade bestämt det här? För det känns som att nyheten är ju liksom bekant, känns det som. Det var väl mycket av... Alltså det är väl förslagen som ligger bakom det här beslutet från EU-parlamentet som var aktuellt redan när Ebba Busch var uppe i sin gula dunjacka liksom under Sveriges ordförandeskap och liksom pratade om de här kritiska mineralerna. Mm. Redan då var väl liksom... de här mineralerna som man pratade om, att EU var på väg i den här riktningen. Liksom.
Ja. Uppgörelsen runt det här, det satte man i november och nu i går var det väl kom beslutet då från EU-parlamentet med röstsiffrorna 549 mot 43 att man faktiskt vill göra det här. Så det är bara en liten detalj kvar.
Okay.
Det är en ren formalitet att EUs ministerråd också ska godkänna det här.
Den lilla formaliteten, ja.
Men ren formalitet.
Med tanke på de röstsiffrorna då, 549 mot 43, innebär det att det liksom inte finns egentligen något motstånd ens i ministerrådet? Eller finns det några länder som kommer sätta sig på tvären?
Det verkar inte så, faktiskt. Mm. Men jag har sagt fel förut på just ministerråd där.
Men du är ändå liksom poddens EU-reporter. Reporter nu.
Ja, det får man säga.
Anders, det får man säga.
Absolut.
Men ska vi med de orden tacka poddens EU-reporter, Anders?
Ja, det tycker
jag. Ja, och rulla vidare.
Ja, vi ska faktiskt prata lite mer svensk politik istället, eller snarare svensk kärnkraft. För regeringen pekar ju tydligt med hela handen nu att det är en ny kärnkraft som gäller. Och frågan är ju lite vad det innebär då. Som jag har varit på många gånger tidigare i podden så tar det lite tid att bygga kärnkraft. Och det är förknippat med vissa kostnader och så vidare. Och faktum är då att i helgen så var Vattenfalls vd Anna Borg med i Ekots lördagsintervju och hjälpte till att förstå. Vi kan lyssna lite på hur det lät när Ekot intervjuade.
Du brukar ju prata mycket om SMR, de små modulära reaktorerna, har gjort så i en hel del intervjuer. Är det inte aktuellt för Vattenfall att bygga ny konventionell storskalig kärnkraft i Sverige?
Jo, det skulle det absolut kunna vara. Vi har som sagt inte valt teknik än så länge. Olika sajter har lite olika förutsättningar och jag tror att när vi kommer så långt att vi vet att vi kommer att se ny kärnkraft i Sverige som land, inte bara från Vattenfalls sida utan kanske från andra aktörer som är intresserade också, då tror jag vi kommer att se en mix av stora reaktorer och SMR-reaktorer. Och det är inte alls otroligt att vi i Vattenfall kommer att se en mix av det också, så det är inte uteslutet.
Men just att du tidigare då pratat om att SMR, det är det som har störst möjlighet att bli lönsamt, har du sagt. Du har också sagt att ska vi bygga ut så är det med SMR-tekniken. I lördagsintervjun för några år sedan då pratade de om storskaliga reaktorer som för stora, för dyra och ingenting som vi behöver. Vad gör att du pratar annorlunda om det här idag?
Jag vet inte om jag har sagt att vi inte behöver dem, men däremot är de ju stora och relativt dyra och SMR:erna är mindre och mindre dyra i det avseendet. Men jag tror som sagt var att oavsett vilken typ av reaktorer som ska byggas så kommer den här riskdelningen och den här riskdelningsmodellen från staten att behövas. Och då beror det lite grann på vilka incitament som finns i den också.
Men är det som är det nya då? För du sa ju då att inget som behövs för tre år sedan om storskaliga reaktorer. Är det incitamenten från staten som har ändrats och gör att du pratar om det här annorlunda idag?
Men jag skulle säga att på kommersiell grund så kommer det inte vara möjligt att bygga de storskaliga reaktorerna, inte ens på lång sikt. De små modulära skulle det kunna vara kommersiellt gångbart att bygga på lite längre sikt, men inte så att säga på lång eller kort och medellång sikt. Och det gör ju att för oss som enskilt bolag har det därför inte varit aktuellt att bygga stora reaktorer på kommersiell basis, utan det kommer att kräva den här typen av riskdelning. Men det kommer de små modulära också göra i det korta och medellånga perspektivet.
Ja, hur ska man tolka det där? Liksom, många ord, och, men så här, vad är det hon säger egentligen?
Ja, men staten måste vara med och ta risk här.
Ja, Det jag hör är, staten måste vara med och betala. Liksom.
Ta risk. Vi har pratat om det många gånger tidigare. De här försäkringarna som ska tecknas och så vidare. Mm. Det är möjligt att de klarar att finansiera en SMR själv, men med olika försäkringar som ska till. Då. Alltså, tänk vad det skulle kosta om vi fick en Fukushima i Sverige.
Ja. Men det pratas ju mycket om att det här skulle vara liksom, man uppnår liksom någon slags... I den bästa världen vill man ha ekonomisk jämlikhet mellan de här olika kraftslagen, eller hur? Mellan vindkraft och kärnkraft och vattenkraft och så. Men i praktiken blir det ju väldigt svårt när säkerhetskraven skiljer sig så mycket i sin karaktär från vindkraft till kärnkraft. För det beror också på vilken nivå lägger man säkerhetskraven på. Vi har ju pratat det till leda i podden här. Mm. Så ett sätt att se det på är ju så här, ja, men om vi ska ha de här hårda kraven och vill ha kärnkraft, ja, men då får ni hosta upp lite pengar eller sänka kraven då. Men det säger hon inte, för det vore nog dåligt då.
Det framgår liksom i intervjun i övrigt att så här, med de här tidshorisonten som vi pratar om, att det ska komma ny kärnkraft på plats i början av 2030-talet och så vidare, då är inte SMR heller ett alternativ liksom rent kommersiellt, utan det är svårt bara att SMR inte riktigt är tillgängligt ännu, bara en sån sak då.
Men det är så konstigt att alla säger det, för att jag lyssnade på en utmärkt podd som heter Kvartal. Det är en tidning egentligen. Kvartal podcast är ju också en podcast kopplat till tidningen, där han läser upp artiklar och gör intervjuer och så. Där hade de en intervju med ett företag, Westinghouse, som typ, de har typ köpt upp alla kärnkraftprojekt och de bygger alla kärnkraftverk och sådär.
Jättestor, precis.
För det lät som, vi vet ju att du har varit en ganska liksom stark kärnkraftsmotståndare förut, Fabian, men det lät som att du hade blivit typ en liksom stark förespråkare.
Han lyssnade på en podd, sen svängde det så lätt.
Ja, men alltså, helt ärligt, det här var världens bästa försäljare. Jag kommer inte ens ihåg hans argument, men han var bara så himla, himla bra och gav ett så jäkla bra, liksom, tydligt intryck och bara darrade aldrig på manschetten, svarade på journalistens alla frågor. Och jag kände så här, efter att ha hört den podden så var jag så här, ja men fan, jag börjar bli för kärnkraft, men jag visste inte riktigt hur det gick till.
Vi har poddat Fabian i 7 år och jag har försökt få dig att...
Du ska nog sno några retoriska knep av honom, Anders.
Jag ska nog göra det.
Det har runnit av mig nu. Men det bland annat han sa var ju just med SMR. Han påstod att det finns ett 30-tal olika SMR som de har levererat runt om i världen som är i drift och fungerar jättebra och alla är jättenöjda.
Ja, det kostar, varför låter det hela tiden som att det är liksom en ny konventionell kärnkraft som måste byggas först då, för att SMR är inte tillgängliga ännu. Liksom.
Men... Ja, de menar att de kan leverera det ganska snabbt också inom ett par år. Sådär. Så jag vet inte heller varför det är så i debatten.
Mm. De här projekten har ju pågått väldigt länge, SMR-projekten, så att det kanske är så här gammal sanning, lite som att elbilar brinner eller sliter på vägar och sådär.
Mm. Ja, i alla fall, det är faktiskt så att Anna Borg här, hon går in på hur liksom, sån här kompensation som de skulle behöva se kan se ut. Liksom. Och då tycker hon att man ska kolla på hur andra länder har gjort, vilket ju låter klokt. Och då tänker hon att liksom, det finns en lösning som har varit vanlig, och det är att det liksom, finns ett garanterat pris på vad man får betalt för energin som en alstrar då. Liksom, fördelen med det då, det är ju att då bibehålls typ på sätt och vis liksom en öppen konkurrens på elmarknaden. Det enda som är att någon kommer få skjuta till pengarna ifall elpriset är lägre än vad kärnkraftsproducenten då är garanterad. Då måste ju någon skjuta till de pengarna, och det blir ju tänkbart då skattebetalarna som får fota den notan då helt enkelt. Men i övrigt så kan ju liksom den befintliga modellen för elpriser och annat liksom fortsätta fungera så att de andra kan konkurrera med kärnkraften. Men det som hon annars förespråkar som tydligen har prövats nu i Storbritannien, det är vad som kallas för en regulated asset-modell, som hon då i alla fall vill likna med att det påminner om hur vi har gjort med elnätet. Att liksom staten definierar ett kvalitetskrav och sen så begränsar de hur mycket avkastning som investerarna kan få på sitt insatta kapital, och så får liksom priset rimligtvis då sättas därefter. Men i själva verket så blir det då att man helt enkelt reglerar hur mycket produktion som ska ske, och att det liksom, ja men elnäten är ju liksom lokala monopol som det är nu då liksom. Och att det är den modellen man skulle kunna gå istället för att garantera lönsamheten för kärnkraftsbyggarna. Och det är ju tänkbart liksom en modell där det inte blir lika tydligt för oss att det är dyrare per kilowattimme med kärnkraft, men att vi istället liksom märker att hela marknadens elpriser går uppåt, för att det liksom blir en förskjuten eller en helt annorlunda marknadssituation helt enkelt. Oavsett så kommer liksom de pengarna behöva komma någonstans ifrån, oavsett om det då är vi som konsumenter som betalar på elräkningen eller om det är att vi betalar via skattsedeln helt enkelt.
Mm. Kärnkraft har ju varit extremt billigt i Sverige över tid, så att så länge det inte sker en kärnkraftsolycka så är det väldigt, 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 väldigt billigt. billigt med, ja, med kärnkraft. Så är det ju.
Ja, frågan, är det det?
Ja, det är bra att du säger det. Vi kan kolla vad Anna Borg säger om det.
Mm. Om man ska ta något om kostnaden så bedömer Internationella energirådet, IEA, att det i EU idag är mer än dubbelt så dyrt att bygga kärnkraft jämfört med havsbaserad vindkraft, och att skillnaden blir ännu större längre fram. Vad säger det dig om vad man ska satsa på?
Nej, men det kan nog stämma ungefär. Däremot så tycker jag det är viktigt att inte ställa det ena emot det andra, därför att olika tekniker är bra på olika saker, och för att vi ska ha ett robust energisystem så behöver vi en mix av olika teknologier, för de är bra och dåliga på olika saker. Kärnkraften är ju till exempel en basproduktion som inte är väderberoende utan kan producera oavsett hur vädret ser ut, och den bidrar också med stabilitet i energisystemet, vilket har ett värde i sig så att säga, som inte alltid avspeglar sig i den här investeringskostnaden. Medan vindkraft däremot, där är det möjligt att tillföra ganska stora volymer relativt snabbt och till konkurrenskraftiga priser. Och så behöver man nät och flexibilitet för att systemet ska funka som helhet. Så att det inte antingen eller.
Är din bild där att det går att tillföra mycket vindkraft utan att vi får mer planerbar kraft?
Ja, det där har vi tittat på ganska mycket faktiskt, för att vi i det svenska energisystemet då, därför att vi har ju ganska goda förutsättningar i Sverige att tillföra väderberoende el på grund av att vi har mycket reglerkapacitet i form av vattenkraften. Men eftersom vi på Vattenfall har efterfrågat någon slags långsiktig plan eller ramverk för hur energisystemet ska se ut, så har vi också tagit fram ett förslag på ett sånt baserat på vår kunskap. Och där ser vi att ungefär någonstans mellan 50-60% planerbar energi, och då räknar jag kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme dit, i kombination med knappt 50% väderberoende kraft och så lite flexibilitet på det skulle fungera väl.
Lagom mix.
Det låter väl helt rimligt tycker jag.
Alltså, visst är hon ganska skicklig. Jag tycker hon är duktig på att liksom svara på frågorna. Och
jo, men det är ju för att det är så att om du har vindkraft som blåser, alltså det blåser ju alltid någonstans i landet, men det är svårt att få en matt av vindkraft som hela tiden är fundamentet i elnätet.
Ja, det är också viktigt att hennes perspektiv här, och det är nog liksom mer så här kraftstabilitet och så, se till att de här hatchen i elnätet ska vara stabila. Och, så att, och det har ju att göra med att vi gör av med ungefär lika mycket. Det är ju inte bra att göra för mycket el heller, eller hur? Det är därför vi har fått negativa elpriser ibland. Ju. Så att man ska producera lika mycket energi momentant som man drar ut ur systemet, för annars blir det instabilt. Men en aspekt som jag inte tror att kanske hon pratar om egentligen alls här egentligen, det är ju elpriset. Vi är ju ihopkopplade till övriga Europa, så även om våra system här kommer att fungera alldeles utmärkt stabilt när vi har så mycket vattenkraft och sådär, så kommer vi påverkas jättemycket av elpriset egentligen, oavsett om vi bygger ett till kärnkraftverk eller två i Sverige.
Upp till att förbindelserna med Tyskland är fyllda, för att de...
Ja, just det, alltså, finns begränsningar där i överföringen.
Ja, precis. Så att när de är fyllda sen så spelar ingen roll vad elpriset är.
Och jag undrar ju också verkligen hur mycket det här med, för vi har ju pratat mycket om det, att det här med de stora generatorerna, rot och vinkel, stabilitet och sådär, det som hon pratar om, att det finns andra effekter än att de bara producerar megawattimmar då, utan också liksom att det bidrar till stabiliteten i elkraften, och det hörs ofta i debatten att vi behöver kärnkraft för att kunna dra ner vattenkraften, och det är massa snack om detta. Och jag var för uppfattningen att det var lite gamla sanningar då, apropå gamla sanningar då. Men det säger inte hon. Ja, men
du är inne på en bra poäng liksom, för att jag tycker hon hanterar den här intervjun skickligt. Hon är bra på att svara, men jag tycker det är ganska konstigt att hon i intervjun... Alltså jag har lyssnat igenom hela... ni får korrigera mig om jag har fel, men jag kan inte höra att de någon endaste gång kommer in på batterier eller andra former av energilagring och deras roll att spela i framtida elsystemet överhuvudtaget. Och där liksom, jag hade varit väldigt sugen på att förstå vart Vattenfall ligger i den analysen och vad hon tror. För vi ska ju liksom inte prata om vad priserna för energilagring är idag, utan vi ska försöka prata om vart de är liksom, tidigt 2030-tal eller kanske 2035. För att förstå hur det systemet kommer att vara, eller vad priserna är på sådana lösningar när kärnkraften skulle kunna komma i drift. Och där, det tycker jag, det resonemanget saknas liksom helt och hållet här, för då är det ju möjligt att hon skulle ha en helt annan syn på liksom just hur den här relationen mellan liksom planerbar kraftproduktion och icke-planerbar då, vindkraft skulle vara. Liksom.
Ja, det är som vanligt med det, Alfred. Alltså, det är ju otroligt klurigt att lyssna på det som inte sägs. Och det här säger ju ganska mycket om att de kanske inte har gjort de analyserna helt och hållet.
Det är jag helt säker på att de har gjort. det vore väldigt märkligt om hon inte hade gjort det.
Ja, jag tror hon skulle ha bra svar om hon fick de frågorna, men hon får inte frågorna helt enkelt. Kanske får försöka ställa de frågorna till henne själv.
Men kan det vara så att det inte är så relevant med batterier för oss, eftersom det handlar inte bara om dag- och nattlagring som batterier är ju oftast aktuellt för, utan det handlar ju mer om liksom årstidslagring för vår del?
Ja, men jag tror faktiskt det är precis så, Fabian. Om man ska lagra över årstider så är det sådana gigantiska lager man behöver. Så att sol funkar ju jättefint på sommaren, men du behöver ha någonting på vintern när vi drar som allra mest el i det här landet.
Ja, vi pratade om Gran Canaria i förra avsnittet och det är perfekt med batterilagring och med solceller och vindkraft där. De hade nog klarat hela livhanken, all sin el på bara det. Liksom.
Och på ekvatorn är det inga problem med solpaneler.
Jag räknade lite grann på det där tidigare och kollade på data på det. Liksom. Och det verkar faktiskt paradoxalt nog som att det är så här, tidig höst som är svårast i Sverige ur energilagrets perspektiv. Just för att även på vintern så är också vindkraften som allra bäst. Liksom. Så att när vi har mer vindkraft än sol i systemet så är vintern inte det primära problemet. Liksom. Utan där är det liksom... Ja, men det är mycket vindkraftproduktion helt enkelt när den går som hårdast. Men jag tycker det finns också andra lösningar än just batterier att tala om. Att, jag menar, det har ju varit mycket snack kring liksom vätgassatsningarna uppe kring de industrisatsningarna i norr. Och där ska man ju verkligen vilja höra om vart den fall står. Både liksom i pumpkraft, vätgas, hur ser de på helheten och liksom hur det ska vara liksom en kompletterande bild här. Och vad tror hon om konkurrenskraften liksom, i förnybart plus sådana lösningar jämfört med kärnkraft på sikt? Liksom.
Plus att hon utgår ju också nu liksom utifrån så som det ser ut nu, så som jag förstår det. När man då tittar framåt och säger så att vi måste ha dubbelt så mycket el om vi ska kunna köra elbilar och vi ska kunna göra vårt fossilfria stål och sådär. Mm. Men det är ju det som är så fint med den nya kraften som ska till, eller den nya liksom effekten som måste till, den är planerbar. Mm. Så att du måste inte ladda en bil på dagen och du måste inte göra vätgas till det fossila stålet på dagen när liksom elen är som dyrast, utan det kan du anpassa inom rimliga gränser.
Ja, exakt. Stålsatsningarna har vi pratat om har liksom ett 2-veckors lager, så att de kan tuffa på med industrin, men de behöver inte producera vätgas kontinuerligt, utan de kan göra det just när det finns gott om el.
Så mycket av de här nya effektförbrukarna kommer vara planerbara, och det tycker jag ofta glöms bort i debatten också.
Mm. Men bara över kortare tid, inte över årstider som du var inne på, Fabian.
Nej, så är det. Visst. Över dag eller 2 veckor då, som Alfred säger.
Men samtidigt då, så liksom, jag tycker det är viktigt att jag tror att jag har ändå flyttat mig. Jag tycker att det är viktigt att bara komma vidare här. Liksom. Det ska inte vara... Jag har sedan tidigare liksom sagt min hållning att jag är inte mot kärnkraft, men jag tror att det blir dyrare för oss än att göra på annat sätt. Nu tycker jag det är viktigt att bara komma vidare. Nu kommer det ju bli kärnkraft och då får vi bara acceptera det. Och det är ju bra så att jag tror vi kommer få betala mer för det än vad det har blivit annars. Men det är bra om det åtminstone liksom blir spadar i marken för att bygga ny kraftproduktion. Ja, för
det känns som att bygga nya tågräls nu. Alltså för mig, jag tycker det är så här, gammal teknik som vi bara kör igång. Det kommer vara färdigbyggt om 15 jävla år. Nej. Det kostar hur många miljarder som helst och då har vi hittat på bättre energilagringslösningar.
Sverige var extremt snabba. Vi byggde våra kärnkraftverk på några få år bara och de har varit extremt
andra
lönsamma.
Andra säkerhetskrav då?
Jo, visst, absolut. Andra säkerhetskrav. Men vi är duktiga på industri. Vi får ju tro på vår industri, Fabian. Ja. Tro på dem.
Var du mot den svenska industrin?
Hatar du svensk industri nu?
Nej, inte alls. Men det är ju den här fransmannen som vi säljade till oss då. För han har ju köpt upp de gamla resterna av vad de kan heta, atombolaget eller vad det kan heta till Sverige. Så har ju de ju köpt upp dem.
Ja. Men hon sa några grejer till. Ska vi ta det också?
Ja, men exakt. För det blir bara tydligt. Hon är ju, liksom, det känns som att alla i industrin och Vattenfall och vem man än pratar med sig bara, men kan vi bara få en långsiktig politik och besluta att det ska vara, är det det eller det som är bäst? Vi måste ha typ allt för att vi ska elektrifiera samhället. Liksom. Och där är ju liksom frågan, hur går det för vindkraften då nu då, om det är så tydlig satsning på kärnkraft?
Havsvindkraften då, det är ju inte bara ni som har stoppat projekt. Det har gjorts på flera håll på senaste tiden. Har det där ändrat förutsättningarna för havsbaserad vindkraft framöver?
Ja, men det stämmer att det är många projekt som har haft det tufft för ögonblicket, och det beror ju på att kostnaderna har ökat ganska mycket i leverantörsleden. Både då inflation, räntor, men också de här flaskhalsarna i leverantörsleden. Vindkraft är och kommer vara en av de viktigaste teknologierna under lång tid framöver, globalt i Europa och i Sverige, när det gäller att producera fossilfri el till acceptabla kostnader, skulle jag säga.
Men påverkar det på kort sikt?
Ja, på kort sikt påverkar det. Och det ser vi också genom att det inte fattas lika många investeringsbeslut just nu i storskaliga havsbaserade vindprojekt. Men det kommer att stabilisera sig över tid, därför att det här är ett relativt sett kostnadseffektivt sätt att tillföra mer elproduktion, precis som du beskrev själv tidigare. Så att det kommer vara lönsamt att gå in och bli leverantör i det här ledet och se till att få upp produktionen här igen.
Men om hur många år pratar vi en stabilisering?
Det är lite svårt att säga eftersom det bland annat hänger ihop med den ekonomiska utvecklingen kopplat till räntor och inflation också. Men vi kommer fortfarande se ett par år till, tror jag, när det kommer vara tufft. Och det är därför det är så viktigt att välja projekt med omsorg.
Och där har ju ni ert vindkraftsprojekt Krigers flak i havet utanför Trelleborg som ni planerat i över 20 år. Där behöver ni numera stå för anslutningskostnaden efter beslut från den här regeringen. Analysen idag från dig, hur ser utsikten ut för att det där blir av?
Ja, svenska Krigers flak, vi har redan byggt danska Krigers flak som ligger ganska nära, men svenska Krigers flak är ju då det projektet som vi har i Sverige, havsbaserad vind, som är mest moget, kan man säga, där vi har alla tillstånd på plats. Och nu håller vi på att planera projektet och ska börja diskutera med leverantörer och så vidare. Så att det är ett bra projekt på många sätt, också en del av Sverige där det behövs mer elproduktion. Men stamnätsanslutningen kommer också att behövas, och skälet till det är att stamnät är ett statligt monopol som i Sveriges fall innehas av Svenska kraftnät, och vill man ha energiproduktion till havs så behöver man också ha den infrastrukturen och det stamnätet att ansluta sig till.
Så vad betyder det du säger? Är det någonting ni kommer kunna göra på egen hand när ni måste betala för anslutningen?
Det måste vi titta på när vi har gjort den fulla analysen av projektet, men jag tror att det blir svårt därför att det motsvarar närmare en tredjedel av projektkostnaden, så att det är ju väldigt stora belopp. Vad man däremot kan tänka sig är en modell som vi ser i andra europeiska länder, där den som bygger vindkraftsparken också bygger stamnätsanslutningen. Men när man har gjort det så säljer man den i nästa läge till stamnätsoperatören som tar över och driver den, och det skulle också kunna vara en lösning som fungerar.
Hörni, hjälp mig förstå det här med stamnätsanslutningen här. För det här har vi hört på sina håll då, att man har dragit liksom, in det här stödet, eller att staten betalade framdragningen av elan. Och då undrar jag så här, är det framdragning av elan till liksom själva parken och kanske ett 50-tal vindkraftverk, eller är det till varje vindkraftverk vi pratar? Eller vad är det vi pratar om här? För att om det är till varje vindkraftverk så kan jag ju förstå verkligen att staten inte, det blir inte jämförbart med att koppla det till ett kärnkraftverk.
Faktum är att det här vill jag också veta. Så jag ringde Daniel Kulin som varit med några gånger i programmet och en riktig vindkraftsexpert. Vi kan väl höra lite när han berättar om det här.
Ja, men vad kul!
Hej, jag heter Daniel Kulin och jag är affärsområdeschef för havsbaserad vindkraft på kraftbolaget Cloudberry.
Och ni håller på med en hel del vindkraftsutbyggnader, och nu hörde vi i Ekots lördagsintervju här i lördags att det kommer inte gå att bygga någon havsbaserad vindkraft på grund av regeringens förslag. Vad tänker du runt det?
Ja, alltså det var ju intervjun med Anna Borg som vi pratade om, och det var en spännande intervju. De pratade om många saker, men just när hon pratade om havsbaserad vindkraft så satte jag nästan en bulle i halsen. Det var väldigt mycket politik mellan raderna där i hennes prat, så att jag kände inte riktigt igen mig i hennes beskrivning faktiskt.
Varför?
Nej, men hon sa bland annat att anslutningen är en väldigt stor del av kostnaden för att bygga en havsbaserad vindkraftspark. Och visst, bygger man superlångt ut så man måste bygga HVDC och på jättedjupt vatten, då blir det såklart en jättestor del av kostnaden. Men det finns olika sätt att bygga havsbaserad vindkraft på. Man kan ansluta direkt med växelström om man bygger lite närmare land och så vidare. Så som jag ser det så går det att hitta vägar att tekniskt komma fram med lite billigare projekt helt enkelt. När man bygger kortare förbindelser så är det lättare att bygga växelström. Och när man bygger längre förbindelser, då vill man bygga HVDC, alltså högspänd likström. Men man tvistar lite grann, det beror lite grann på olika parametrar var brytpunkten går, men den går väl en mil ut ungefär, kan man väl säga. Brytpunkten för när det blir lönsamt att bygga HVDC istället, ur rent kraftöverföringsperspektiv då.
Men du, är härligt, tack så hjärtligt.
Grymt, Anders.
Ja, säg så. Fint, tack. Tja, hej.
Men vänta nu, jag känner inte alls att jag fått svar på det här. Jag är helt ledsen, Daniel Kulin och Anders Wilstedt.
Låt mig göra ett försök då. Liksom, för att, alltså, det handlar om helt enkelt är ju att där vindkraftsparkerna ska ansluta, oavsett om det är på land eller i havet, så bör man ju ansluta till kraftnätet. Då, och det byggde ju det där statliga monopolet, Svenska kraftnät. Mm. Och där, det finns ju inget sånt kraftnät ute i havet där man tänker bygga de här vindkraftsparkerna. Så att för att de ska kunna liksom, komma ut med sin kraft på nätet, då behöver de ju på något sätt anslutas till elnätet. Och tidigare så har ju tanken varit att staten står för att liksom, bygga ut de här anslutningspunkterna, och så kan vindkraftsparken ansluta till anslutningspunkten. Det vill säga, de får inte ta notan för mer än vad det kostar att ansluta till anslutningspunkten. Men å andra sidan så är det en stor statlig investering då, att få den grundläggande infrastrukturen på plats. Och det regeringen har gjort sedan maktskiftet då, helt enkelt, det är att de har tyckt att det här är en del av kostnaderna som vindkraftsparkerna själva ska bära. Mm. Och så är frågan då, hur stor är den kostnaden? Liksom då, å ena sidan, Vattenfall tycker att det är en tredjedel av projektkostnaden för ett av de mest mogna projekten, som vi får anta då ligger ganska långt ut, gissar jag.
Ja,
till,
vi får anta det. Mm.
Medan Daniel Kulin då säger att det kanske inte är ett så stort problem för de flesta av projekten då, eller hur ska man tolka
alltså
det?
Det han säger är, det är en väldigt lång intervju med Daniel, så jag har fått korta ner ganska mycket. I alla fall, poängen är att om du ska bygga vindkraft långt ut så måste du bygga sån högspänd likström, och det är väldigt dyrt att bygga den typen av infrastruktur.
Ja, det är dyrare. Det är därför han pratar om HVDC. Precis. Och, okay.
Ja, så om du bygger det här lite närmare land, då kan du bara dra vanliga växelströmsledningar ut när det inte är så djupt och så vidare. Så då kan man göra det själv till en ganska modest kostnad.
Just det. Okay. Men då har vi liksom på andra sidan den andra aspekten av att så här, för att folk ska tycka, alltså det är en av fördelarna med att de är långt ut. Exakt. Att då syns de inte. Liksom. Mm. Så då stör det inte liksom, de boende. Utan det blir mycket motstånd från de boende ifall de är för nära land. Liksom.
Mm. Men de också, vi pratade ganska länge, och Daniel säger också att de är väldigt, väldigt dyra att genomföra de vindkraftsparkerna. För att det är också väldigt höga fundament. När det är djupt i botten liksom, måste du ställa det här på betongpelare som ska långt, 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 långt ner på havsbotten. Så att det är massa fördelar att bygga närmare land. Men det är precis som du säger. Då ser folk dem och då överklagar de och gnäller.
Mm. Ja, och så vet ni att fiskare hatar ju de här vindkraftverkarna, för det går inte att bottentråla då på samma sätt. Mm. För det är kablar och grejer där på botten.
Ja. Ja, jag tycker i alla fall det är intressant med vart vi är på väg, och jag trodde ju liksom att min slutpoäng när jag bara hade hört Anna Borg här var så här, shit, det är ju verkligen som att regeringen då, de pekar med hela handen mot kärnkraft, och så liksom säger de att det ska vara mycket av allt, liksom att de inte, jag menar, Ebba Busch just, hon har ju på något sätt svängt efter valet och är liksom öppen för att allt behövs liksom, men medan det i handling så har det liksom verkat som att de inte riktigt går den vägen. Liksom när de liksom å ena sidan då verkligen kommer att överväga att skattesubventionera kärnkraften, men inte längre vill då stå för anslutningspunkterna. Men
jag hoppas verkligen att kärnkraften får stå för sin egen anslutningspunkt.
Det har de ju redan. Man hör det här. Ja, man pratar ju, oavsett teknik, så pratar man om att bygga de här antingen små SMR-erna eller konventionella reaktorer på existerande kärnkraftssajter. Så det är inte tal om att öppna några nya kärnkraftverk, så vitt jag vet, utan vi har ju tre stycken i Sverige som är aktiva.
Nya reaktorer då?
Ja, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals, de tre finns ju där, så där, de bygger man ju ut då i så fall, och där finns ju anslutning redan till elnätet.
Hörrni, vad tror ni om att vi pratar bilar istället här i Bilpodden?
Ja, kan vi göra.
Kul!
Jag tänkte nämligen att jag skulle få prata lite mer om Cybertruck också, för nu är ju leveranserna äntligen igång. Tesla har ju hållit sitt event och levererat de första bilarna, och vi kan väl återgå i vanlig ordning när vi pratar Cybertruck. För hur känns det med utseendet på den här bilen? Har ni... liksom
det börjar ta sig. Anders skakar på huvudet här. Hur känns det, Anders?
Den ser ännu mer grotesk ut när man ser den. Alltså den ser lite cool ut på de här bilderna när man ser den in real life. De här filmerna på YouTube och så ser fruktansvärt ut.
Jag tycker den växer på mig genom de samma videos som annars. Då för Anders,
du är
då förmodligen
Tesla, du är Elon Musk fanboy.
Nej, men det är nog mig du får anklaga att vara fanboy. Jag tycker den är riktigt cool faktiskt. Alltså. Jag försöker vara en datadriven och neutral, men nog fan är jag fanboy när det liksom blir så att även den här bilen. Jag tyckte den var så hiskligt ful när jag såg den första gången.
Sam Altman är min nya stora crush i livet. Liksom. Alltså, det är ju grundaren av ChatGPT, och han är ju en utav de mest OpenAI, precis. Ja, precis. OpenAI som har byggt ChatGPT och mycket annat coolt. Alltså han är ju fantastisk den mannen, och har inte såna här vansinniga teorier som Elon Musk har, som i och för sig mycket av det visar sig bli sant sen efteråt. Men ändå, alltså han är inte nyanserad Sam Altman, och snygg är han också. Och, ja, han är toppen.
Alltså det är bra tecken. Man frågar dig om Cybertruck och du svarar att Sam Altman är bra.
Ja, jag vet. Det här, mina vänner, är anledningen till att podden bara blir längre.
Och Anders, du klistrade in en bild här på, är det de tidiga designskissarna.
På Sam Altman. Nej, förlåt. Cybertruck. Ja.
Nej, men jag tycker den ser anskrämlig ut.
Ja, man får ju säga att det är en polariserande design i alla fall. Det får man säga. Men jag tycker den växer på en. Att det, på något sätt, och det känns ju ändå som en ikonisk bil så tillvida. Liksom, att man kommer komma ihåg den. Liksom.
Och man kan väl glädja Anders med att den kommer nog aldrig förköra i Europa med tanke på de här vassa kanterna. Och det var jag ganska tidigt ute och säga. Det kan inte vara trafiksäker. Och det visar sig att det är inte heller tillåtet i Europa. Så det är mycket annat tror jag också som gör att den kommer nog inte se Europa. I alla fall inte det här
fast
formatet.
Fast den bilden som jag klistrar in där, det är ju inte den riktiga. Det är ju alldeles vassa spetsar.
Nej, men Fabian är på en poäng liksom.
Det där var väldigt dålig humor i en podd alltså. Han har klistrat in en bild på en barnteckning som typ hans barn har ritat. Ja. Ja.
Nej, men det är ju ett annat problem med Cybertrucken också, är att den väger väl typ 4 ton eller något sånt där, va?
Ja, det är faktum att den är ganska lätt jämfört med många av de andra pickup-truckarna. Mm, så okay. De har lyckats få ner vikten väldigt bra på den liksom. Mm. Men som Fabian är inne på, så finns det ju liksom, det är andra krocksäkerhetsregler i USA där man inte tar lika mycket hänsyn till hur man påverkar fotgängare vid en kollision.
Så de har ju inte så mycket fotgängare.
De har hunnit köra över dem. Liksom. Men, nej, men det är inte bara de vassa kanterna här, utan det är också så att karossen är gjord av den här liksom, exoskeleton, stenhårda, liksom, rostfria stålet. Då, som, alltså, det är väldigt svårt att se att... annars så är ju motorhuvar i allmänhet ganska mjukt material för att det ska liksom, mildra impact på en person som man kör på. Men hörni, jag tänkte vi skulle prata lite specifikationer här ändå. Då, liksom.
Och, kul! Liksom, nu kör vi.
Ingångspriset blir alltså 60 000 dollar för den här bilen som de har presenterat nu istället för 40 000 dollar som de pratade om i lanseringen för ett par år sedan. Inflation. Så det är en ganska stor miss, även om inflationen såklart har hjälpt till det. Den toppspesade så kallade Cyberbeast får man betala nästan 100 000 dollar för, då, helt enkelt. Och då får man å andra sidan en bil som har knappt 50 mils räckvidd istället för de utlovade 80 milen som de pratade om i lanseringen. Så det är en ganska liksom kraftig miss på specifikationen här, skulle man kunna säga.
Jag vet att folk har varit väldigt besvikna på detta, förstått, i sociala medier.
Ja, men absolut. Samtidigt ska man väl lägga till att de tidigare recensionerna, som förvisso är journalister som har fått tillgång till bilen i förväg av Tesla, så man kan väl ifrågasätta deras oberoende, men de är smått lyriska över hur fantastisk den här bilen är att köra och att den liksom är helt brutal. Liksom, Tesla visade ju under eventet, så visar de att det är alltså en stor pickup med liksom en full bädd där bak och som ändå liksom slår Porsche 911 dragstrippen. Till och med om de har ett flak bak på en släpvagn med en Porsche 911 på, så slår de en Porsche 911 utan någon släpvagn.
Men passar det att bli påkörd av
dem? Men den lilla videon såg ni, va? När de har ju filmat väldigt snyggt nu hur Cybertrucken vinner över Porsche. Man ser bara bilden framifrån och sen ser man lite längre ut att den har en Porsche på släpet.
Ja, men de är ju skickliga på det där, Tesla, liksom, att få till humorn i det hela. Liksom. Och jag tänker att det som är intressantast för oss som europeiska konsumenter, det är ändå en del av tekniken som finns under huven i det här. För det tror jag är saker som kommer leta sig in i kommande Tesla-modeller också. Så jag tycker nästan det är där vi ska uppehålla oss mer. Dels så har Tesla då, för att kunna nå de här 500 miles eller 80 mil som de pratade om i lanseringen, så har de erbjudit att man kan köpa en range extender som tidigare har man ju bara hört det i termer av typ en liten bensinmotor som sitter i en i3 eller någonting. Men här handlar det alltså om ett extra batteripaket som man ska hiva upp på flaket och så får man då de här extra räckvidden.
Ja, det väger hur mycket som helst det där. Det väger typ 300 kilo eller sådär.
Ja, det lär inte vara helt lätt.
Det är inte något man lyfter av och på, utan det är, liksom, det är där och är då en del av bilen. Många trodde ju att det här skulle liksom vara range extender, att det skulle vara ett sätt att bara sälja ett större batteri egentligen, att det inte fanns någon tydlig sån. Eller att, för det var inte riktigt kommunicerat vad det här skulle vara. Det var också många som funderade på om det skulle vara liksom en kärra. Det hade ju varit smart att ha en kärra så att du har en trailer till den med inbyggt batteri för längre range och en kärra. Liksom. Men så är det alltså inte.
Ja, den är ju bevisligen snabb ändå.
Jag tror inte det där kommer bli någon stor säljare, just den där range extender, tror inte jag.
Nej, och samtidigt så är liksom deras rationalisering, förutom att det liksom kanske inte fick plats så mycket som de hade hoppats på, då, så är ju rationaliseringen att de flesta behöver inte längre räckvidd, och då är det dumt att liksom sälja så många batterier till folk som inte använder det. Att de som behöver ska köpa det. Och det är väl en argumentation som många andra har gjort tidigare, som den har sina poänger. Liksom. Men det är ju ingen tvekan om att de missade på specifikationen här. Annars som är väldigt intressant i bilen då, det är att den har nu då ett 800 volt system. Vi trodde ju kanske ett tag att det skulle bli ett 1000 volt system i den här, i likhet med Semin. Men det verkar alltså som att de går mot ett 800 volt system, vilket ju då blir liksom en, men så här, då kommer de kunna ladda på andra 800 volts laddare med bra hastighet, och det kanske är tecken då för ägare av andra 800 volts fordon att Supercharger kommer nog ganska snart att börja stödja 800 volt, vilket ju kommer vara liksom bra för många andra bilägare då.
Just det.
En annan jättestor grej som är kanske störst för dem som är i biltillverkningsbranschen, det är att de har äntligen då fimpat 12 volt systemet och så har de gått över till 48 volt för svagspänningssystemet, det vill säga för all elektronik och sånt där.
Vilket betyder mindre kablar, eller inte så tjocka kablar.
För det blir mindre koppar, helt enkelt.
Ja, mindre koppar.
Mindre koppar, och det börjar gå att göra saker som inte har gått att göra göra förut. Och det, liksom, eftersom det inte finns ett 48 volts liksom, ekosystem att tappa in på, så betyder det att Tesla har i princip liksom, utvecklat alla komponenter själva. Liksom. Så det är väldigt, väldigt vertikalt integrerat, som vi gillar att säga i den här podden. De gick så långt att de skickade en perm med instruktioner till alla biltillverkare hur man ska bygga en 48 volts bil. För att det är liksom, liksom 60-tals.
Nej, de vill ju få alla tillverkare att ställa om så att de kan köpa delar till sina andra modeller.
Det är ju bra för Tesla helt enkelt om det blir en ny standard att 48 volt är grejen. Liksom, för då kommer tredjepartstillverkare att börja tillverka komponenter med dem som har anpassat för det.
Så det har ju varit på gång länge. Jag har faktiskt inte följt det. Men är det så att ingen har hoppat på 48 volt spåret eller?
Det, så vitt jag vet så är det liksom ingen bil som har klarat av att liksom levereras med ett 48 volt system.
24 finns va? De har en sån startmotor som är...
Ja, det är 2 12 volt.
Så 12 volt är det som är vanligt.
Ja, men det är 2 12 volt batterier som är bara seriekopplade.
Det är mer än jag vet. Liksom. Men jag såg några intervjuer. Liksom, det är så pass att så här, det är ganska mycket saker man får fundera på om man gör en 48 volts bil nu. Då, för att, liksom, till exempel om man behöver då starta med startkablar om någon anledning. Om man liksom behöver jump the car som de säger. Så här, hur ska man göra då när hela ekosystemet är för 12 volt? Och så
men det är ju inga elbilar. Kan du inte starta på det sättet?
Nej, jo, det kan du absolut göra. Om 12 volt är urladdat i en elbil så får du koppla in en booster eller en annan bil helt enkelt för att kunna få igång bilen och kunna börja.
Men framförallt är det alla tillbehör, fönsterhissar och kontroller och lampor och grejer runt om i bilen. Mm.
Men annat som kommer i den här bilen då, det är att de är verkligen på banan nu då med Vehicle to Home, som ju verkligen har varit något som Tesla har liksom släpat fötterna efter sig. Ja, men det handlar om att kunna helt enkelt använda bilen som ett batteripaket som kan driva hemmet. Man kan koppla in det på elsystemet där hemma och helt enkelt köra huset på den strömmen då, ifall strömavbrott eller om man vill lagra energi från solen till exempel. Mm. Och det visar sig att de har liksom lite smyg då. Har man en sån här Powerwall och liksom övrig utrustning från Tesla, då har man i smyg redan köpt den utrustningen som behövs. Då är det liksom plug and play för dem, sådana kunder när de köper Cybertruck, så går det redan på en gång då att använda det här systemet. Mm. Då har inverten och allt liksom det stöd som krävs för det.
Men du kan ju också få ut trefas el så att ur den, så att
direkt
du får ut
bilen.
11
Absolut.
Kilowatt. Va?
Den har också vehicle to load som det kallas, när man har liksom eluttag i bilen för att liksom, så man ska kunna koppla in.
Älskar eluttag i bilen. Varför har inte alla bilar? Det borde vara lag på det. Det är grymt alltså, att ha eluttag i bilen.
Det är ju 11 kilowatt, så att det är ju liksom inte, det är inte ett litet eluttag, utan det är ju, du kan ju driva en vedklyv eller stor industrimotor.
Ja, eller ladda en annan Tesla.
Ja, du kan ladda andra bilar liksom, ifall de har fått batteritorsk på vägen. Inte för att det händer så ofta.
Jag vill verkligen kunna göra, alltså vedklyv är inte så viktigt för mig när jag är ute och kör. Men jag vill verkligen kunna göra en kopp kaffe, en espresso.
Jo, men det kan du göra i vilken bil som helst. Det kan du göra på en liksom 12 volts.
Men den vanliga Nespresso-bryggare, det är fett att koppla in den då. Ja,
kan man nog göra.
Tanken är ju någonstans att det här ska liksom kunna konkurrera som ett arbetsfordon då med liksom Ford F-150 som annars var bra på det tidigare. Men, och det verkar ju bli standard att de här pickupperna kommer med den typen av lösningar. Vi får hoppas att det sprider sig till bilar som vi europeer också köper. För jag håller med Fabian, det skulle vara...
Mer eluttag.
Kia och Hyundai har ju legat långt fram annars med att ha sån funktion.
Ja, camping, vad roligt det kan vara. Kan man liksom göra, jag menar, istället för en vedklyv, så en spis. En induktionshäll. Mm. Hur fett är inte
men
det?
Du vet, om du ska ta med bilen, du ska sova i värmen, du ska ta med en spis, alltså, kan du inte bara ta in på hotell? Då? Alltså, hela glädjen med camping försvinner när du bygger ditt
men
eget...
Men Anders, alltså, din fråga är alltså varför man ska göra det här?
Ja, men varför ska du campa och ta med dig hela hotellrummet in i bilen?
Jag har bara ett enda... För att man kan. För att man kan.
Ja, jag kan definitivt se skärmen. Jag skulle verkligen vilja ha den funktionaliteten. Ja, även om jag skulle sova i mitt tält sen liksom, så är det ju smutt liksom, att kunna ha med allt från ljud och annat.
Ja, nej, men jag är ingen stor vän av camping, ska säga.
Nej, inte jag heller. Man ligger, men det är glamping. Och, känner ni till det begreppet? Glamping. Glamorös camping.
Det är så fånigt. Jag är en stor campare. Jag tycker det är skitmysigt att campa. Jag älskar att fjällvandra och så vidare.
Jag hatar att campa. Det är vidrigt. Men jag gillar ju natur. Och...
Men vi tar nästa kick-off på en fjällvandring, känner jag. Liksom. Det blir bra för oss. Ja.
Det blir ingen fjällvandring för min del, det kan jag säga. Inte utan min Cybertruck. Men det finns fler nya funktioner.
Ja, men en sista riktigt bra funktion som jag tycker vi ska prata om, som jag också tror kommer att liksom leta sig över till andra bilar, det är Steer-by-Wire, som alltså är den första produktionsbilen där det inte finns någon mekanisk koppling mellan ratten och styrningen av hjulen. När bilen är av så kan man svänga på ratten, men hjulen kommer inte att svänga. Liksom.
Är det tillåtet?
Inte i Europa, va?
Uppenbarligen tillåtet. Den här är typad och klar för att sälja sig. Jag har ingen aning om det finns några begränsningar i EU. Men man kan säga att det här är ju liksom teknik som vi är väldigt vana vid. Och som vi alla har blivit utsatta för. För att alla liksom passagerarflygplan sedan 80-talet tror jag. Eller åtminstone 90-talet.
Liksom byggs på
det. Så det är ju definitivt redan beprövad teknik. Och det som är coolt med det är ju att man kan få till mycket saker som är bra. Då. Liksom dels att man kan ha variabelt rattutslag. Så att du liksom i låga farter så får du mycket större utväxling på hur mycket hjulen vrider sig. Just än det. I höga fart.
Men det finns ju redan i bilar, vill jag minnas, att jag har kört bilar som gör på det sättet.
Då är det nog mekaniskt på något sätt.
Vilka bilar är det då i och för sig?
Ja, det var ett tag sedan. Men jag är ganska säker på att jag har gjort det. Jag får återkomma.
Men hörni, alltså det betyder då att ratten är då bara någon slags joystick egentligen då. Liksom. Det är bara det är som en sån här dataspelsratt när man kör ett bilspel då egentligen. Då får man ju ingen liksom, feedback alls i ratten på hur det känns i vägen eller ingenting sånt.
Ja, men de har jobbat ganska mycket med liksom, återkopplingen så att det ändå finns feedback där. Det är ingenting
som... Force feedback-funktion som i dataspel.
Ja, men jag antar det. Liksom. Det är ingen feedback som de som har recenserat bilen liksom, stör sig på. De säger att det är en stor omställning, att man blir förvånad första gången man svänger bilen på hur lättstyrd den är. Liksom, men att man snabbt verkligen börjar älska det. Det är fantastiskt helt enkelt. Mm. Och det Tesla har gjort också då, som är coolt och som inte hade gått att göra och som jag inte tror har funnits någon motsvarande mekanisk koppling tidigare, det är att de också då har bakhjulstyrning på den här bilen.
Men det finns väl andra bilar som har det? Styrning på bakhjulen också?
Jo, men det blir svårt att få till med alla andra specifikationer.
Så bakhjulen vrider sig alltså?
Ja, både fram- och bakhjulsvängen.
Det blir så mycket lättare när du inte behöver ha en fysisk koppling mellan bakhjulen och ratten då, helt enkelt.
Då kanske till och med jag kan fickparkera.
Ja, den här är ju liksom en avsevärt större bil då, men den har liksom en svängradie som är jämförbar med de andra Teslorna, fast de är mycket mindre bilar. Liksom.
Ja, men det kan man i och för sig säga. Det är ju, alltså,
de har ju ett Teslorna. Fantastiskt svängradie till att börja med.
Men jag tänkte så här, vi har ju en konkurrerande podd. De kan något om bilar och vi kan något om elbilar. Och jag hade aldrig tänkt på det förrän de sa det att liksom, Teslorna har usel svängradie. Jag hade aldrig tänkt på det, liksom, men det är ju helt sant.
Framförallt på en Model X har jättestor svängradie liksom, jämfört med.
Man får backa framåt, bakåt flera gånger innan man kommer in i sitt garage till exempel.
Men Cybertruck har då i alla fall väldigt tight svängradie för att vara en pickup. Liksom. Så att det är någonting att ta med sig. Jag tror att det är teknik som kommer... Så ytterst så blir det ju också när det väl är moget. Det är ju såklart mycket utvecklingskostnader, men när det är moget så blir det ju en besparing helt enkelt för dem att bygga på det här sättet. Så att... Det kommer nog att leta sig in i fler modeller.
Den där autoparkeringsfunktionen har jag på min bil. Och jag skulle prova den för ett tag sedan. Alltså det här med svängradio, på tal om svängradio. Vet, så sätter jag igång den så här. Och så börjar den hålla på fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Och sen så, jag och min son satt och tittade på den och åker fram och tillbaka. Och sen då så åker den in. Står alldeles snett i parkeringsplatsen. Så här, bling, blong, så här färdig. Ser ut som en idiot har parkerat liksom. Det absolut värsta upplevelsen. Vi satt och skrattade om min son.
Har ni använt det på riktigt någon gång? Liksom?
Nej, det är helt värdigt.
Jag har använt det jättemycket på min gamla Tesla. Uh-huh. Jag tyckte det fungerade bra på den gamla Autopilot-plattformen.
Okay.
Men sen blev den ju väldigt långsam efter Autopilot 2 och framåt. Mm-hmm. Och precis det, den körde fram och tillbaka väldigt mycket. Samtidigt, alltså den parkerar ju snabbare och bättre än vad jag gör.
Det är så, okej.
Okay. Ja, parallellparkering är väl sådär, men de här, vad heter det när man står liksom nos mot rumpa på bilarna liksom längs vägen.
Fick parkering.
Det är den bra på, tyckte jag då i alla fall. Men jag har inte
vi kan köra lite kurs, jag kan lära dig hur man gör vid något tillfälle.
Ja, alltså jag betalade ju för detta, trodde jag. Men sen så tog de ju bort de jävla sensorerna, parkeringssensorerna.
Jag tror du menar att betala körskolläraren. Du kan betala mig så kan jag lära dig.
Jag tror att det där får ni ta i ett annat forum. Jag tror det börjar bli dags.
Nu börjar alltså Alfred sätta på fuck off-musiken som man gör på.
Så vi kallar det när ni ska prata fickparkeringskurs, tycker jag.
Vi kan fortsätta efter. Det blir en bonuspodd om fickparkering. Nej.
Vad brukar du säga när vi ska avsluta?
Ja, men vi brukar säga att om du vill stödja podden så är det bästa sättet att prenumerera, och nu finns ju podden då tillgänglig på alla plattformar och poddspelare, Spotify och sådär också.
I Teslan till exempel.
Ja. För 29 kronor i månaden så får man podden helt utan reklam, tillgång till hela arkivet tillbaka till 2016, och så får man höra avsnittet lite tidigare. Det vet vi är kanske allra viktigaste för folk. Så klicka direkt i Apple Podcast-appen eller sök upp Bilar med sladd plus på Spotify. Det har vi märkt att det är många som har börjat göra nu. Eller klicka på Acast-länken om du använder någon annan spelare. Den finns i avsnittsbeskrivningen.
På vår hemsida bilarmedsladd.se så finns lite referrals och länkar bland annat till Tibber, det smarta elbolaget, så att det gör att man kan ladda billigare. Till exempel på natten slår den på då och laddar. Så nu när elen är så dyr i vinter så kan man använda våra länkar och ge oss då en liten klapp och bock. Och jag tror man får lite pengar fortfarande på Tibber för att köpa saker för. Det finns referral-länkar till Y, X och S, inte Model 3, om man vill köpa en sådan från Tesla. Gör man det via våra länkar får man en liten klapp på axeln av både oss och Tesla.
Ja, man får lite 5000 kronor rabatt där, tror jag också.
Så. Ja, så kan man.
Och sen håller jag och Fabian på med den här vårdcentralen Hälsa Hemma. Vi har pratat mycket om i premien också. Finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. App, läkarbesök och hembesök också med sköterskor och läkare och alltihopa.
Kolla deras betyg på App Store. Alltså, det är helt otroligt hur nöjda patienter ni har.
Vi tycker det är väldigt roligt att göra det här. Och många av er lyssnare blir patienter, har vi hört.
Precis, så se till att vaccinera er nu. Mm. Om ni inte har gjort det hittills så nu är det dags att ni är friska inför julen. Annars kommer, du vet, morbror och moster hosta på er så är ni sjuka sen till nyår. Det vill man inte vara.
Tipsa gärna era vänner och bekanta om podden också. Vi är så tacksamma för att ni gör det. Det är ni som hjälper oss att bli fler och fler, för vi är så dåliga på marknadsföra podden i övrigt, skulle jag säga. Det är bara er vi har att tacka för det. Så
ja, faktiskt.
Snälla, hjälp till.
Mm. Och vi har en e-postadress också som kan heta info@bilarmedsladd.se eller Fabian Anders eller alfred@bilarmedsladd.se om man vill skicka till någon av oss lite mer privat.
Skicka gärna till mig där, anders@bilarmedsladd.se, om ni gick på det där AI-inslaget. Jag vill gärna ha fler.
Skicka till mig om ni inte gick på det, så kommer jag bli mailbombad.
Redigeringen gjordes av Umami Produktion och ansvarig utgivare är vår kära poddkollega Alfred Rut.
Mm. Och med det, ja, men då är det väl dags att säga tack och bock och kör försiktigt, brukar jag säga.
Och god jul, va?
God jul och gott nytt eller något sånt.
Vi ses nästa år och sladda lugnt under tiden.
Ja, kör elektriskt.
Kör försiktigt.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.